första i världen av ett antal inspelningar gjorda på uppdrag av Arbetsgemenskapen kyrklig förnyelse och avsedda för dess arkiv. Intervjuerna är gjorda av teologidoktorn Bengt Ingmar Kihlström, och den första utav de intervjuade är förre kyrkoadjunkten i Malmö Sankt Petri församling Harald Andersson, en utav högkyrklighetens pionjärer i Sverige. Denna inspelning reserveras och dess vetenskapliga utnyttjande beträffar för den intervjuades son, kyrkoadjunkten Lars Haraldsson i Stockholm, utan vars tillåtelse materialet alltså icke får användas i vetenskapligt syfte. Ja, fader Harald, skulle då vilja berätta lite grann om hur du själv först kom i kontakt med de strävanden för vilka kanske framförallt namnet Skröderheim tog i det här sammanhanget vara representativt.
Ja, det jag nu tänker säga, det kommer till allra största delen att få karaktär av rent personliga minnen. Vad beträffar bakgrunden till vad som kan kallas svensk högkyrklighet och ritualism inom svenska kyrkan, så har jag behandlat det i många andra sammanhang och kan här hänvisa till olika föredrag och uppsatser kring de ämnena, senast på Laurentiusstiftelsen för något år sedan. Manuskriptet till det bifogas. Att vi fyllda 60 år klart se hur trådarna löper då jag ska söka besvara den framställda frågan är inte så lätt. Jag vet inte var jag allra först ska söka det intresse för kyrklighet och för det samfund som redan tidigt kom att för mig representera högsta graden av kyrklighet, den romersk-katolska kyrkan, är att finna. Jag bara minns att redan vid 10-årsåldern så var jag utan tvivel, då kanske mest under negativt förtecken, mycket intresserad av den romerska kyrkan, som jag egentligen visste mycket lite om. Jag hade läst någon veckotidningsartikel, antagligen i tidningen Idun. Jag minns att jag mycket tidigt mötte uttrycket "varje prästkappa döljer en jesuit". Och jag minns att jag också tidigt mötte en skildring av hur efter det vatikanska konciliet 1870 några präster i ärkestiftet hade uppvaktat ärkebiskopen Reuterdal under hans sista år och uttryckt sin glädje över de motgångar som den romerska kyrkan just då hade lidit genom att på sista resterna av påvens världsliga makt hade försvunnit, och hur Reuterdal då skulle ha replikerat att herrarna ska inte glädja sig, för först har de Rom och sen tar de oss med. Det var sådana där små uttryck som fäste sig i barnets sinne och som verkade att grundlägga en genom livet förblivande klerikal syn på tingen. Jag minns också att jag i tidningen Idun hittade, antagligen någon gammal årgång, en skildring utav Gustav Unonius och hans hem ute i Roslagen. Unonius är ju känd för den verksamhet han vid förra seklets mitt utövade som präst inom den amerikanska episkopalkyrkan bland nordiska nybyggare i västern i Amerika. Han levde sen som tullförvaltare, jag tror det var i Grisslehamn. Och vid någon bemärkelsedag, om det var någon hans födelsedag eller det var han och hans makas guldbröllopsdag, så blev de föremål för en skildring i tidningen Idun. En skildring som genast fångade mitt intresse. Och där jag återigen fick min gryende klerikalism och kyrkosyn påspädd. Men någon riktig kontakt med den svenska kyrkan hade jag ännu inte. Den kom väl egentligen först i och med min konfirmation 1917. Till konfirmationen bereddes jag av en man som alls inte var högkyrklig och ändå mindre ritualistisk. Han var tvärtom en av samtidens mest kända teologiskt radikala präster i vårt land. Nils Hannerts, läroverksadjunkt i dåvarande Kungsholmens realskola i Stockholm. Känd för att han 1909 på ett möte på Folkets hus i Stockholm officiellt avskaffade djävulen. Hans undervisning, som jag här inte har anledning att gå närmare in på, utmärktes i stort sett av att han gav sina elever en synnerligen vid orientering, inte bara inom teologin utan också inom vad vi nu skulle kalla sociologi och mycket annat. Det var en för vakna pojkar mycket givande och intresseväckande undervisning. Konfirmationen och den första nattvardsgången skedde ju i vad jag skulle vilja kalla ytterlig enkelhet. En eller två akter som präglades utav dåtida allmän kyrklig praxis. Jag kan ju bara nämna att en sån sak som mässkruv naturligtvis inte förekom i något som helst sammanhang härvidlag. Men nattvardsgången ägde dock rum i samband med högmässan. Och inte som annars var vanligt med läroverkens privatkonfirmander i Stockholm på den tiden, på lördag eftermiddagen, som ett litet tillägg till själva konfirmationsakten. Ska du kontrollera omstämman?
Vilken kyrka var ni i?
Det var alltså i Ulrika Eleonora eller Kungsholms kyrka. Den kyrka där jag också förekommer i födelseboken och som på ett långt senare stadium av mitt liv skulle för mig bli den andliga hemorten, då jag som präst vistades i Stockholm under 40-talet. Året efter konfirmationen hade jag Hannerts som lärare i skolan också. Det var i realskolans då högsta klass innan övergången till gymnasiet, där han ju undervisade oss i Nya testamentets historia helt efter det schema som han själv en gång hade inhämtat som lärjunge till den kände Adolf Harnack i Berlin. Jag ska inte neka till att också den delen av hans undervisning grep mig 100%, och jag kanske får skjuta in här hur jag på äkta gymnasistvis försökte omvända en äldre släkting som var präst i ärkestiftet till att inse värdet av denna Harnackska syn på Jesu liv och verksamhet. Jag nämnde denna släkting i ärkestiftet. Han var kyrkoherde i Västra Ryds och Stockholms näspastorat, där han efterträtt den kände prosten Thorman 1910 eller 12. För just vid denna tiden då jag var konfirmerad så blev det sed att jag varje jul fick tillbringa någon vecka ute i den idylliska sen tidigt 1700-tal stammande prästgården i Västra Ryd. Och där fick jag kanske min första direkta kontakt med svenskt kyrkoliv. Det var en typisk herrgårds- och statarsocken. Det var inte mycket folk i kyrkan. Allt gick i gamla, lugna spår. Men där fanns någonting annat. Där fanns minnen från långt tillbaka i kyrkans och församlingens historia som grep mig på ett säreget sätt. Den gamla kyrkan med sina talrika träskulpturer från medeltidens olika epoker, med sitt utomordentligt förnämliga triumfkrucifix, då ännu inte uppsatt på sin rätta plats utan stående lutat mot en bänk under orgeläktaren, den gamla från 1400-talet stammande violetta mässhaken med sina rika silkebroderier och mycket mycket annat. Det talade alldeles direkt till ynglingasinnet. Och det gav mig kanske för första gången en medveten levande kärlek till vad som då började kallas fädernas kyrka. Som gymnasist började jag ju också skaffa mig en del utav de från studentrörelsen stammande skrifterna kring kyrkan och gudstjänsten. Och jag började på egen hand söka mig till olika kyrkor i Stockholm. Den församling där mina föräldrar då bodde utmärktes ju vad gudstjänstlivet beträffar inte av någon egentlig förnyelse. Det fanns någonting då som sen har blivit mera sällsynt. Det fanns en söndaglig fullsatt kyrka. Församlingen var ju stor och kyrkan liten, så det är kanske inte så märkvärdigt att där sällan var någon plats över när högmässan begynte. Men det vill jag gärna här inledningsvis stryka under att hela kyrkolivet i Stockholm då åren före 1920 och de första åren på 20-talet, de utmärktes ju faktiskt av att i varje fall till högmässan kyrkorna alltid var i det närmaste fullsatta. Annars, som sagt, var det inte mycket att säga om gudstjänstlivet. Typiskt för hur man då försökte finna nya vägar i att i denna församling på påskdagens morgon firades en gudstjänst till minne av det under året bortgångna. Vi kan kanske förstå hur en sån sed kan uppkomma. Hur man kan få idén att på påskmorgon fira det dödas minne. Men man kan ändå inte förstå den bristande känsla för kyrkoårets rytmik, för de olika kyrkoårshögtidernas speciella budskap, när man finner att påskdagsmorgon, den ljusaste stunden på hela kyrkoåret, kyrkan kläddes i svart. Inte bara svart på prästens ryck, den släpande kappan, utan svart antependium på altaret, svart klädnad på altaringen, och så firades denna minnesgudstjänst till det dödas minne. Den morgon då ljuset från den tomma graven borde ha satt sin prägel på gudstjänstens utformning. Och så där var det överallt. Nattvardsgångar. Jag började tidigt söka mig till nattvardsbordet efter konfirmation. Ja, de firades på lördagskvällarna. I Storkyrkan, i Jakobskyrkan, i hemma i församlingskyrkan. Jag minns jag gick från kyrka till kyrka, för det var inte nattvardsgång, i samma kyrka varje lördagskväll. Och där samlades i allmänhet kanske mellan 15 och 20 svartklädda äldre damer, kyrkgummor. Och där kom en präst i en släpande svart kappa, bärande kalken, om den inte var insatt i förväg, på rakt utsträckt höger arm, med en svart kalkduk över silvret. Och ett långt skriftetal följde, och passionspräglade nattvardspsalmer sjöngs. Vilken tid av kyrkoåret som än var inne. En fullständig högmässa med nattvard förekom nästan endast i samband med ungdomens första nattvardsgång. Men någon gång då jag gick i gymnasiets första eller andra ring, så upptäckte jag, jag minns inte längre hur, att det fanns ett ställe i Stockholm, en kyrka, där sedvänjorna var lite annorlunda. Jag hade hört talas om en präst som hette Elis Gröderheim. Jag hade i något sammanhang sett angivet att han 10 år tidigare, 1910, hade gett ut en liten skrift om engelskt kyrkoliv och svenskt. Resultatet av ett par studieresor han med statsunderstöd hade gjort i England. Jag var vid denna tid ledarscout i Stockholms scoutkår, och Elis Gröderheim var då chef för vår första kyrkliga scoutkår, den så kallade fjärde kolonnen av Stockholms scoutkår, som var helt lokaliserad till den församling där han var präst, Hedvig Eleonora eller Östermalms församling. Vid ett ledarmöte så tänkte jag att nu ska jag försöka göra denna präst bekantskap, och jag närmade mig honom och frågade artigt om han kunde säga mig var man kunde komma över hans skrift om engelsk kyrkoliv och svensk, och fick helt kort den korrekta upplysningen att Svenska kyrkoförbundets skriftserie hade övertagits av antikvariatet Björk och Börjesson, och där kunde man köpa skrifterna. Punkt och slut. Det skedde inte mera då. Jag köpte denna bok och läste den med förtjusning, och jag förvärvade samtidigt i något antikvariat den gamle Salisbury-biskopens bok om den svenska kyrkan, hans Chicago-föreläsning av The National Church of Sweden. Och också där mötte mig, liksom hos Gröderheim, en kyrkosyn som jag hittills bara hade anat. Det var inte den rent nationalromantiska ungkyrkosynen. Det var snarare, som jag sen skulle finna, någonting som stod i samklang med den höglutherska kyrkosyn som en gång hade lanserats av den så kallade stora fakulteten i Lund på 1850- och 60-talen. Där alltså kyrkan såsom en institution, en nådemedelsinstitution, hävdades med alla konsekvenser av en sådan grundåskådning. Så småningom kom jag att söka mig till Östermalms kyrka för att höra Gröderheim predika och för att finna att han förrättade gudstjänsten, högmässan, på ett sätt som genast slog an på mig och som skildes på många sätt ifrån det då traditionella och vanliga i huvudstaden. För det första bars fullt kyrklig skrud vid altaret varje högmässa. Han predikade alltid iförd alba och ståla, var ju ensam om den sedvänjan då i Stockholm och i stort sett i hela svenska kyrkan. Det hade en 7-8 år tidigare väckt ett oerhört uppseende då han en gång i den då nya Engelbrektskyrkan i Stockholm hade uppträtt på predikstolen i mässkjorta. Och det hade gett anledning till en del tidningsskriverier som man till och med kan finna spår av i Erik Lindorms första bokfilm om Gustav den V. Nu hade det blivit tradition, och i varje fall i Östermalms kyrka så var folk vana vid detta, att när pastor Gröderheim uppträdde så var det på det viset. För det tredje och viktigaste så förekom i denna kyrka regelbundet, minst en gång men ofta flera i månaden, fullständig högmässa med nattvard och, efter särskilt tillstånd från ärkebiskopen, med skriftermålet som en liten kort inledning efter ingångsalmen till högmässan, och inte som en särskild minst en halvtimme lång akt före högmässans början, vilket annars var det vanliga av handboken föreskrivna. Detta medförde att för gymnasisten mycket snart Östermalms kyrka, dit han aldrig någonsin hört och aldrig skulle komma att höra, ändå blev det andliga hemmet. Naturligtvis huvudsakligen då Gröderheim tjänstgjorde. Men det fanns också andra präster i Stockholm där han fann något av det han sökte. Jag vill i detta sammanhang gärna nämna biträdande pastorn på Ersta, sedermera kyrkoherden i Strängnäs stift, Jean Gondry. Jag tänker särskilt på en sommar då Gondry såsom tillförordnad föreståndare hade att hela sommaren ensam svara för gudstjänsterna i Ersta kapell. Det är kanske den mest underbara sammanhängande tid av intensivt gudstjänstliv som jag någonsin fått uppleva. Som sin hjälp som liturg hade Gondry då varje söndag sin vän och meningsfrände Elis Skröderheim. Skröderheim var ju en musikaliskt mycket kunnig man, en god sångare, vilket gjorde att både altartjänst och predikan var utav allra högsta klass.
Och fanns det mässkläder i Ersta på den tiden?
Nej, alltså jag skulle just säga att till det yttre var det ytterst normalkyrkligt. Det var den svarta kappan. Det fanns inga mässkläder. Man hade mycket vackert utrustat altare med antipendier i alla de liturgiska färgerna och med 6 ljusspiror tända till varje högmässa och med den mycket vackra från 1800-talet stammande nygotiska krucifixet som förnämsta altarprydnad så som det är ännu idag. Men någon mässgud fanns inte. Men jag måste också säga det att så som dessa sommarhögmässor då firades så glömde man den detaljen. Gondrés predikningar den sommaren, jag tror det var 1920 eller 21. Det måste ha varit en deras sommar. De låg på högsta tänkbara plan. Man talar ofta om själavårdande predikningar. Jag tror aldrig jag under mitt långa liv i kyrkan så har fått uppleva vad det begreppet verkligen innebär när det är som bäst, som just under Gondrés predikstol denna sommar. Ännu när jag tänker tillbaka på dessa länge sedan gångna år så känner jag starkt i mitt sinne vilken underbar tid det var. Men jag fick också följa med Gondré, minns jag, en söndag då han skulle förrätta mässan ute på Sköndal i det då lilla huskapellet på Diakonanstalten. Då medfördes mässgud från Stockholm och då höll han ett skriftetal som förvisso för många utav åhörarna säkert var rätt hårdsmält. Det råkade vara första söndagen i juli och han skriftade över temat det heliga blodets söndag, som alltid ytterligt inträngande och själavårdande, men själva ämnet var naturligtvis för en del av hans åhörare kanske i det av det mera hårdsmälta slaget. Men ändå var ju detta fridens tider. Det skulle snart bli annorlunda. Jag har talat om Västra Ryd och jag vill här skjuta in ett litet minne. Jag hade talat med min frände där ute om inte vi skulle ordna så att Sködehem kom ut en söndag och hade fullständig mässa. Vilket han ju som var bekant med Elis Sködehem sedan deras gemensamma Uppsala tid gärna accepterade. Och en söndag vid höstens början, jag tror det var alldeles i början på september, så åkte vi med det tidiga tåget från Stockholms central till Kungsängens station, Elis Skröderheim och som min gode vän och ständige följeslagare och skolkamrat på dessa kyrkliga strövtåg, Oskar Eklund, ut till Västra Ryd. Jag hade gått till min gode vän sakristanen vid Jesuitkyrkan på Norra Smedjegatan och fått låna såna här små röda axelkragar som korgossar ska ha. Och jag hade även där fått tillfälle att inköpa diverse vaxljusspiror som medfördes. Nu fanns i Västra Ryd ett par små mässkjortor med spetsprydda ärmar från 1800-talet. Prosten Thoman var en rätt småväxt man. Sen fanns det en äldre alba, helt korrekt, jag skulle tro, från förra hälften av 1700-talet som prästen kunde ha. Så hade jag frågat min frände, om inte då Oscar och jag kunde få vara ministranter, vilket beviljades. Pastor Lucy höll själv skriftetal på handbordsmässigt vis före den egentliga högmässans början. Och under tiden så klädde vi oss i sakristian och tågade sen ut i procession, först de två ministranterna bärande kannan och oblatasken, och så celebranten i skrud med kalken med tillbehör. Vår roll i mässan var bara att flytta handbok och mässbok vid tillbörliga tillfällen samt att bära fram bröd och vin under offertoriet. Man kunde tycka att det här var en rätt oskyldig tillställning, särskilt som Skullhem som alltid höll en ytterligt renlärig, uppbygglig och intensiv predikan. Jag minns ännu att han utgick ifrån det profetiska ordet: "Ho tror vår predikan." Skullhem hörde till dag präster som alltid hade exordium med ingångsord och tyst fader vår. Men jag märkte ju på stämningen i prästgården redan efter mässan att det här tydligtvis var i allra mesta laget. Och sen fick jag ju så småningom höra att denna mycket uppbyggliga gudstjänst hade väckt uppseende inte bara bland de 9 gummorna som fanns i kyrkan utan långt ut i ärkestiftet. Och den upprördheten som fanns på många håll, den fanns kvar ännu åtminstone ett par år senare. Att jag uppehållit mig så pass vid den här tilldragelsen i Västra Ry, det beror av 2 skäl. Dels därför att som sagt det väldiga ryktesmideri som sattes igång efteråt ju säger oss något om dåtidens kyrkliga förhållanden, hur pass lite det behövdes för att sätta sinnena i svallning, men också därför att det ju faktiskt i all enkelhet var en liturgihistoriskt sett historisk händelse som då tilldrog sig i Västra Ryds kyrka. Det torde nämligen ha varit första gången sedan Röda bokens avskaffande då svensk mässa firats med ministranter, så vitt jag kan förstå. Och numera när det blir allt vanligare med mässkjorteklädda lekmannamedhjälpare vid kyrkans gudstjänster, och man till och med på alls icke högkyrkligt ritualistiskt håll äntligen inser att denna sed att använda anständigt kyrkligt klädda lekmän som medhjälpare vid gudstjänsten kan ha en stor, inte minst psykologisk betydelse, särskilt när det gäller unga män efter konfirmationsåldern, att ge dem någonting att göra i kyrkan, inte bara att sätta upp siffror på nummertavlan eller att dela ut så kallade agendor vid dörren och stå och nicka välkomnande till den mera trogna kyrkopubliken, utan verkligen en aktiv del i själva gudstjänsten, så är det ändå trots allt med en viss tillfredsställelse som jag tänker tillbaka på högmässan i Västra Ryds kyrka någon gång hösten 21. Något år senare som nybliven student vistades jag ute i församlingen och råkade då en känd arkeolog, själv tidigare teolog, och vi tre, alltså pastor Lucy och han och jag, stod en kväll i ett av gravfälten där, forngravfälten, och pratade i skymningen, och då kom talet återigen in på den beryktade mässan. Och då sa jag lite stillsamt till denne nye bekant: "Ja, så du hade frågat farbror Karl om vi fick vara ministranter, så jag blev väldigt överraskad över effekten sen." Varpå han stillsamt svarade med: "Kära du farbror Karl, kanske inte visste vad ministranter var för någonting." Jag säger inte detta för att på något sätt förlöjliga en mycket älskad och värdad frändes minne, en mans minne som jag är oändligt tack skyldig, både för det personligt fina föredöme i trohet och fromhet som han gav i all sin handel och vandel, utan jag säger det endast för att därmed återigen belysa den allmänna situationen i vår kyrka då.
Ja, vi har talat här nu om Skvöderheim och om Gondré. Vi kanske skulle också nämna någonting om en annan Stockholmspräst, nämligen Oskar Mannström.
Ungefär vid samma tid då jag gjorde Skvöderheims och sedermera också Gondrés bekantskap, så fick jag kontakt med en tredje, också mycket särpräglad Stockholmspräst, nämligen Oskar Mannström. Han var filosofiekandidat från Uppsala, var i många år medarbetare i Stockholms Dagblad och verkade även som författare och skatt. Det var en sällsport fin personlighet. Man brukar tala om ädelhumanism. Jag vet få människor som så som Oskar Mannström gjorde skäl för beteckningen ädelhumanist. Allt vad han skrev, sa och gjorde präglades av en hög och ren idealism. På Nathan Söderbloms initiativ fick han dispens från teologiska examina och blev prästvigd för ärkestiftet och fick sin tjänstgöring i Stockholms stad. Han blev adjunkt i Adolf Fredriks församling. Hans verksamhet, både som präst, tidigare som journalist och författare, utmärks bland annat av ett mycket stort intresse för kyrklig konst och också för gudstjänsten. Han kom genast att på ett uppryckande sätt prägla gudstjänstlivet i den församling där han fick sin tjänstgöring. Jag minns inte nu längre var jag gjorde och hur jag gjorde hans bekantskap. Jag bara minns att jag kom att ofta, när det inte Skrödheim hade någon av sina så kallade liturgiska lördagsvesprar i Hedvig Eleonora, så gick jag till Adolf Fredriks kyrka där lördagskvällarna firades med högtidlig aftonbön enligt handbokens ritual. Det var ju liturgiskt sett inte så tillfredsställande som det mera tidigare betonade som förekom i Hedvig Eleonora, men det var en vacker gudstjänst präglad utav Mannströms fina esteticism och djupa fromhet. Det var väl antagligen en sådan lördagkväll som genom hans initiativ det blev en personlig bekantskap. Sen kom jag också att träffa honom i samband med de första kurser i kyrkokonst och kyrkovård som diakonistyrelsen anordnade, och där jag fick tillfälle att vara med och till och med rektor Kedekvists benägna medgivande fick ta med mig de gymnasister i Norra Latin där jag ju då var elev som var intresserade av saken. Vi var faktiskt en liten grupp, jag minns bland annat Ragnar Stenberg, som deltog i dessa kurser där föreläsningar hölls av Kurman och Rosvall och andra, men framförallt dessa båda. Jag tänker ännu med glädje och tacksamhet på den dubbelföreläsning som Rosvall höll i Stockholms storkyrka, där han bland annat påpekade den ur liturgisk synpunkt och ur hela kyrkorummets synpunkt ofördelaktiga anordningen med den slutna altarringen längst fram vid högaltaret, vilket ju bröt av mittaxeln och tvingade liturgerna att vandra åt sidorna för att sen återförenas innanför altarringen mitt framför altaret. Jag tänkte då att det är ju konstigt att inte de som har något att säga till om i kyrkan begriper detta. Nå, det enda förändring som har skett på de sista 40 åren är att altarringen nu har sträckts ut ända fram mot östväggen, så att prästen måste gå ända upp till östväggen och så igenom en liten smal passage och sen passera västerut efter hela altarringsidan för att slutligen då helt överraskat möta sin kollega mitt framför altaret, varpå de går de 5 trappstegen upp till altaret tillsammans. Men man har anledning att fråga sig, och jag har frågat många gånger i olika sammanhang, arkitekter och kyrkomän, varför man inte vid altarringarnas konstruktion kan ta någon som helst hänsyn till de enklaste liturgiska krav. Men det hör kanske närmare in i ett annat sammanhang.
Ja, vi har gjort en utflykt till Västra Vid. Kanske vi också skulle göra en till Munsö.
Ja, Munsö hör med i sammanhanget. De som har läst Ester Luttermans stora arbete om sin man, den oförglömmelige Axel Luttermann. Han som gjorde diakonistyrelsen mera känd och älskad under sin verksamhetstid än vad kanske någon både före och efter honom har förmått. Han som betydde så mycket för dåtidens svenska kyrkoliv som föreläsare och som förkunnare. Han hade bland mycket annat också tagit på sig ansvaret jämte sin gode vän Erik Bergman, sedermera kyrkoherde och prost i Hedvig Eleonora och kunglig hovpredikant och pastor i hovförsamlingen, för denna lilla församling där långt ut i Mälaren, med den gamla rundkyrkan som man i äldre tider trodde var byggd av själva handskar. Där fanns då en gammal kyrkoherde. Församlingen låg ju långt bort från all ära och redlighet och hade ännu inte Mälarbussarna börjat att trafikera landsvägarna och broarna, utan det var Mälarbåt och det tog många timmar långsam färd upp för den så kallade långtarmen, det smala långa sundet mellan Eckerö Munsö å ena sidan och Svartsjölandet å den andra, upp till en liten brygga som typiskt nog hette Slut. Den gamle kyrkoherden, han var 80 år vid den tiden jag fick kontakt med Munsö, det var sommar 1919 och sommar 1920. Han hade i sin ungdom varit en stor väckelsepredikant som fyllt stora kyrkor i Hälsingland och Gästrikland med åhörare. Där man fått öppna fönstren för att också folket som inte kom in skulle kunna stå på kyrkbacken och lyssna. Nu var han en förbrukad man, orkade in. Och det fanns naturligtvis inte mycket kyrkligt intresse i församlingen. Jag ska nämna också att den gamle präst hade en gång erhållit kallelse till professur i Amerika i Augustana synod.
Minns du hans namn?
Ja, visst borde jag minnas. Thunberg. Kyrkoherden Thunberg. Han var också känd för att han gav ut specialeditioner av alla nyutkommande författningar rörande kyrka och skola. Så att det var i och för sig ingen ointresserad och ingen slö man. Det var bara det att han var gammal och alldeles förbrukad. Han hade ett förnämligt bibliotek där jag ofta satt och fick prata med den gamle. Inte minst vid helgsmål på lördagarna. Nåväl, där fanns några unga damer med kyrkligt intresse. En lärarinna och några herrgårdsflickor. Och de hade ordnat så att det hade bildats en liten kyrklig arbetsförening. Och till den kom med jämna mellanrum Axel Luttermann och Erik Bergman ut. Och jag får kanske här berätta minnet av Axel Luttermann som jag såg honom för mig. Första gången jag kom ut i Munsö annandag pingst 1919. Jag kom fram till kyrkan så sent att högmässan led mot sitt slut. Prästen hade redan gått för altaret efter predikan. Jag visste ingenting om hur kyrkan såg ut inuti, men det var en förhöjning i marken utanför kyrkan. Jag gick upp för den och såg in genom det stora omålade glasfönstret och fann mig stå vid prästens sida där han låg på golvet framför altaret i ivrig bön. Jag måste säga att den synen gav mig först en chock, för jag kände att jag hade kommit in på heligt område där det egentligen inte var lovligt att träda och stå. Men samtidigt har det blivit ett minne som har följt mig genom hela mitt liv och som för mig har kombinerats med allt vad jag sen i Stockholm i olika kyrkor fick höra utgå från Axel Luttermans mun. Alla hans många predikningar över konungen kommer, konungen kallar, konungen segrar. Vilka nu hans ämnen var. Axel Luttermann, som också framgår av boken som hans hustru givit oss, hade också sina högkyrkliga och ritualistiska intressen. Men vad de beträffar så må det vara nog med en hänvisning till denna bok, Axel Luttermann, korsfarare och präst. På Munsö fick jag tillfälle som gymnasist att delta i arbetet i söndagsskolan. Jag fick också första gången gå på en predikstol, inte för att predika men väl för att vid en församlingsafton i kyrkan läsa en dikt. Och det kändes naturligtvis mycket högtidligt för den som såg prästkallet som sin framtidsuppgift att så på för första gången få stå på en riktig predikstol. Annars hade jag redan 1919 börjat att söndagligen predika och även förrätta altartjänst hemma hos min farmor som av hälsoskäl då längre inte kunde gå i kyrkan. Men det hör så pass till privatlivet att jag har ingen anledning att här gå närmare in på. Min kontakt med Elis Grödeheim fortsatte ju och blev med åren allt mera fördjupad. Och vad jag har honom att tacka för, det kan jag inte formulera i ord. Inte minst hans gränslösa liberalitet som gjorde att man kunde yttra sig fullständigt fritt och diskutera alla tänkbara kyrkliga ämnen. Och likaså hans ständiga beredvillighet att även i privat form öppna kyrkan för andakt. Och det tillfälle till medarbetarskap på olika sätt som han gav. Betydelsen av allt detta kan inte överskattas. Och jag har haft tillfälle att i olika sammanhang betyga min tacksamhet där. Kanske inte minst då jag för 25 år sedan gav ut en liten skrift om kyrkobruk och ceremonier som jag då fick glädjen att tillägna honom med tack. Tyvärr låg han redan då på sitt yttersta.
Vi ska be fader Harald återvända till gymnasiet, och jag har mig väl bekant att det finns någonting att berätta om, något föredrag i klassen där som kan vara värt att veta här i sammanhanget till att börja med.
Det är ett par saker från gymnasieåren som bör tilläggas. Dels har jag redan talat om vad Skröhems lilla skrift om engelsk kyrkoliv och svensk betydde. Jag kom även så småningom att spåra upp och förvärva Sam Gabrielssons kyrkostudier, som där särskilt kapitlen om den anglikanska kyrkan gav mig mycket. En följd av dessa studier var dels att jag ofta om söndagarna sökte mig till den engelska kyrkans förmiddagsgudstjänst i Stockholm. När jag började gå dit var ännu Reverend Swinstead legationskaplan och präst vid kyrkan. Sen kom Reverend Williams, och till sist på 40-talet gjorde jag bekantskap med Reverend Jones i samma befattning. Det som tjusade mig i den engelska gudstjänsten sådan den mötte i Stockholm kan man väl närmast karakterisera den som traditionellt högkyrklig, inte anglo-katolsk utan traditionellt högkyrklig. Det var ju den sobra enkelheten. Jag tilltalades av deras sång, jag tilltalades av prästens enkla skrud i röklin och ståla, Och jag tilltalades av den liturgiska observans som präglade framförallt nattvardsgudstjänsten, men även morgon- och aftonbönens liturgi och församlingens deltagande i den. Typiskt för det kyrkliga läget omkring 1920 kan väl sägas vara att när det kom någon icke-församlingsmedlem, någon svensk, till den engelska kyrkan, så fick man i vapenhuset ett tryckt cirkulär på vilket det stod att svenska besökare i denna kyrka uppmanas att vid deltagandet i gudstjänsten följa den svenska kyrkolagens föreskrifter genom att knäböja vid syndabekännelsen och Fader vår samt högt delta i läsningen av trosbekännelsen med mera. Jag måste säga att det gav mig en chock när det pappret stack i min hand. Och jag såg ju i en blixtbelysning hur långt utförsbacken vi kyrkligt och liturgiskt hade kommit i den svenska kyrkan. Då hade ändå ungkyrkligheten haft ett decennium på sig att påverka vårt kyrkoliv. Men som Lydia Wahlström skriver i Daniel Malmbrink, romanen som är en alldeles utomordentlig skildring av 10-talets och 20-talets svenska kyrka, där hon låter huvudpersonen bekymrat utbrista att detta med ljus och blommor och sången om fädernas kyrka, var det verkligen allt? Var det inte något mera det gällde? Så kände jag det faktiskt också. Och den tacksamhet jag här har betygat Elis Skröderhem, den skulle jag gärna också vilja betyga den engelska kyrkan i Stockholm, vad den under dessa viktiga år gav mig när det gäller synen på gudstjänsten och även på kyrkosamfundet. Jag förvärvade den tiden också Swinsteads bok Systerkyrkor, som ju innehåller en jämförelse mellan vissa liturgiska delar av hos den svenska kyrkan, den anglikanska kyrkan och den romerska kyrkan. Den romerska kyrkan. Jag gick också rätt flitigt i mässan i jesuitkyrkan på Norra Smedjegatan, där jag hade en hjärtevän, nämligen sakristanen herr Petzold, en gammal berlinare, lekmannabroder inom jesuitorden, som hjälpte mig på många sätt med litteratur och, som jag redan nämnt, också rent materiellt när det gällde att anskaffa ljus och annat. Där fanns omkring 1920 flera mycket förnämliga präster i denna kyrka, så att alldeles frånsett den uppbyggelse som deltagandet i mässan gav, så hade man även den största behållning av predikningarna. Jag tänker på kyrkoherden, filosofi och teologi doktor Wessel, en framstående kännare av kyrkomusik, en gedigen förkunnare, och jag tänker på den då från Danmark ankomne och för ett par år sedan som provikarie för det svenska stiftet hemgångne pater Ansgar Meyer, vars predikningar rent litterärt stod mycket högt. Han var även medarbetare i den katolska kyrkans tidskrift Credo, där jag särskilt alltjämt med förtjusning minns en skildring av en dansk vallfärd som han gav. Också där fanns åtskilligt att lära, och jag får väl bekänna att när det gäller frågan om mässans utförande, så har åtskilligt av det jag där såg blivit för mig av bestående värde och sådant som jag som präst haft glädje av att kunna tillämpa.
När vi nu är inne på frågan här om andra samfund, kanske att vi också ett ögonblick skulle dröja vid övingianerna.
Jaha, det tillhör en aning senare period, nämligen tiden efter studentexamen under värnplikten, då jag fick min kontakt med detta samfund. Innan ska jag bara nämna, för att inte mina minnen ska te sig för ensidiga, att jag från Västra Ryd inte bara har minnen från de söndagliga vanliga gudstjänsterna eller från den omskrivna mässan med Skröderheim. Jag har också ett minne av helt annan art. Min tant där ute, prästfrun, som var ett väckelsens barn från 1800-talet, ledamot av KMA och KFUK och liknande organisationer, hon uppmuntrade också en viss allians med de frikyrkliga, huvudsakligen baptister, som fanns i församlingen. Så jag minns att när hennes man skulle ha en av sina regelbundna bibelförklaringar i ett skolhus ute i socknen, så fick det en gång karaktär av ett alliansmöte. Det var en baptistisk skomakare som först höll en mycket lång, nej nu säger jag fel, först fick kyrkoherden hålla sin bibelförklaring. Sen kom den baptistiske skomakaren och höll en typisk lekmannaförkunnelse, började med Adam och Eva och slutade med uppenbarelseboken, alltså en slags repetition av Bibelns böcker i sammandrag. Och sen kom det ett par unga predikantelever från deras seminarium i Stockholm, och så jag, gymnasisten, vi tre skulle sen på olika sätt svara för programmets fortsättning. Och jag måste säga att det goda samarbete som där präglade kvällen, det lever ännu alltjämt efter mer än 40 år i ett väldigt ljust minne hos mig. Jag ser det mera, haft tillfälle på 40-talet att i mer officiella ekumeniska sammanhang träffa framstående representanter både för detta och andra frikyrkosamfund, och funnit mycket glädje att ta det. Men just det här första sammanträffandet där ute och vi tre ungdomar och vår ömsesidiga förståelse, det är ett gott minne bland alla de andra. Vad så örvingianerna, den katolska apostoliska kyrkan, beträffar, så har de som bekant sin numera stängda kyrka i Stockholm i hörnet av Birger Jarlsgatan och Odengatan, en typisk 1800-tals gotisk byggnad. Hösten 23 och våren, hösten 22 och våren 23 gjorde jag så kallad facktjänstgöring som läkarbiträde på Svea Livgarde, och brukade då vissa dagar i veckan gå hem på eftermiddagen till Norrtullsgatan för att äta middag hemma. Då passerade jag på min vandring örvingianernas kyrka. Och de hade då på onsdag eftermiddagen vid femtiden aftonbön. Det är en gudstjänst vars liturgi på det närmaste ansluter sig till den anglikanska kyrkans evening prayer. Den är alltså byggd på Tidegärden. Jag brukade gå in där och stanna över gudstjänsten, liksom jag när jag var ledig på söndagarna ibland gick i deras mässa, en gudstjänst vars form präglas utav den romerska mässan men också har en del inslag från österländska liturgier. Den firas med en viss liturgisk prakt. Alla de fungerande har olika dräkter och celebranten är klädd i den traditionella västerländska mässdräkten. Så småningom börjar man tydligt lägga märke till mig, och en vardagskväll så frågade en av deras prästerskap, de är ju allesammans samtidigt som de är präster också civilt verksamma, var och en har sitt yrke och lever på det. Frågade mig om, det inleddes närmast med att jag frågade honom om jag inte kunde få köpa deras liturgi. Och då svarade han med det att det är en bok som vi sätter så högt så den säljer vi inte till utomstående. Den är näst Bibeln vår värdefullaste bok. Ja, men sa jag, jag har sett en svensk präst som har den på sin bokhylla. Ja, så vem skulle det vara då? Jo, pastor Skröden. Åh, känner ni pastor Skröden? Ja, det var en helt annan sak. Då var det nog inte omöjligt att jag kunde få förvärva den. Men, frågar han mig, vill ni inte först ha lite undervisning i vår tro och våra läror? Jo, gärna, säger jag. Och det hade till följd att jag varje onsdag eftermiddag en halv timmas tid efter gudstjänsten satt kvar i kyrkan och utav denne man invigdes i Örvingianernas åskådning. Det är kanske det mest ekumeniska samfund som finns. Det här stammar ju från strax före mitten av 1800-talet, bildades i England utav Irving. Jag kan där hänvisa till Neyendams bok Frikirker och sekter, där samfundet och dess åskådning finns skildrat. Och om det är någon som äger den danske prästen Blädels utvidgade konfirmandundervisning, så finns där en utom från 1870-talet vill jag minnas, så finns där en utomordentlig skildring utav Irvingianerna. Jag ska inte här ingå på deras teologi. Jag ska bara konstatera att samfundet, som ju vars åskådning har sin kärnpunkt i läran om att kyrkan ska upprättas genom återupprättandet av apostolatet. När den sista aposteln hade dött, så har ju kyrkan upphört med all mission och är ju närmast nu ett utslocknande samfund. I varje fall i Sverige. I Danmark torde det ännu finnas en viss livskraft kvar i samfund. Den har en utomordentligt mild och fördragsam hållning mot andra samfund. Typiskt är att i deras liturgi bads alltid här i kyrkan vid Odengatan, i varje gudstjänst för Svea rikes ärkebiskop, för Engelbrekts församlings kyrkoherde, med namns nämnande. Det där gjorde ett väldigt gott intryck, liksom den underbara fornkyrkliga, nästan apostoliska stämning som präglade deras nattvardsgudstjänst, där ju alla församlingens medlemmar kommunicerade. Den kom faktiskt att för mig, liksom för en annan av våra äldre högkyrkliga fäder i Sverige, få en inte ringa betydelse för utvecklingen av mina egna synpunkter och åsikter.
Innan vi lämnar Stockholm var det ett par saker till som jag kanske skulle bli Harald berätta om. Det var alltså det här gymnasieföredraget.
Nåja, det är ju närmast ett frukt utav, en frukt utav de litteraturstudier jag under skoltiden hade tillfälle att göra. Jag har nämnt Sköderhems bok, jag har nämnt Gabrielssons bok, jag har nämnt Wolfers, den svenska kyrkan. Och där finns ju fler, en bok som kommer att betyda rätt mycket för mig, inte minst med tanke på det ämne jag sen fick skriva på i studentexamen. Det var Gottfrid Billings minnesteckning över Ebbe Gustav Bring, sin svärfar, Linköpingsbiskopen och tidigare domprosten i Lund. Där mötte jag för första gången en utförlig skildring, inte bara utav Lund under 1800-talet, utan också utav den lundensiska högkyrkligheten. Och studiet av den, ju till omfången rätt ringa boken, kom utan tvivel att i mycket hög grad påverka vissa sidor utav min allmänkyrkliga inställning. Någon gång, jag tror det var i tredje, möjligtvis i fjärde ringen, så var det min uppgift att hålla föredrag under någon modersmålslektion, och jag valde då att tala om högkyrkligheten och belysa olika frågor utifrån dess grundläggande synpunkter. Till min stora glädje väckte det så stort intresse i klassen att där fick anslås ytterligare en lektion för diskussion kring detta. Och det var faktiskt ett par av de allra roligaste timmarna under en i övrigt i stort sett idel god gymnasietid.
Då ska jag också be att få fråga om bildandet av ett brödraskap.
Ja, under gymnasieåren, jag tror jag mellan tredje och fjärde ringen, jag var informator strax utanför Stockholm den sommaren, så satt jag med natt och skrev stadgar för ett brödraskap och ett företal utgående från Pauli ord om korset i första Korinthierbrevets första kapitel, och kallade det hela för det heliga korsets ynglinga brödraskap. Sodalitium sacre crucis juventutis. Jag gav papperna till Sköderhem som genast var intresserad, och det lilla brödraskapet kom till stånd och han blev dess ledare. Och där upptogs då, förutom författaren och förslagsställaren, hans vän Oskar Eklund och ett par andra ynglingar. Och när jag hade kommit till Lund så ägde det fortfarande bestånd som ett litet lekmannabrödraskap då bestående av huvudsakligen teologistudierande. Där var en präst och ett par dåvarande teologer som jag blev bekant med i Lund som också togs upp. Nu är det ju närmast ett minne bara. Som tecken på medlemskap hade vi enkla små i järn gjutna krucifix som inköptes av 25 öre styck hos sakristanen i katolska kyrkan på Smedjegatan. Jag bör också nämna att genom Skrödehems förmedling så kom vi att stå i bönegemenskap med det då rätt nystiftade prästerliga brödraskapet Sodalitium Confessionis Apostolice, den apostoliska trons brödraskap under Lysanders ledning i Malmö. Här får jag också skjuta in någonting som jag känner på mig har gått förbi. Till den litterära påverkan under mina sista gymnasieår hör också Albert Lysanders kyrkliga resebilder, tidigast publicerade såsom tidningsartiklar i Dagens Tidning i Stockholm, den kortlivande kyrkliga dagstidningen, och Sydsvenska Dagbladet i Malmö. Jag minns med vilken fröjd jag slukade varje artikel. Det var väl sommaren 1920. Lysander och hans maka träffade jag första gången i sakristian i Hedvig Eleonora under min värnpliktstjänstgöring. Det var på våren 23 då jag tjänstgjorde som ministrant i morgonbönen och hade just återvänt in i sakristian iklädd min militära uniform efter att ha släckt altarljusen då den för mig ännu okände kyrkoherden i Malmö Sankt Petri steg fram och sa god morgon kandidaten. Jag ska tala om att sista gången jag såg en uniformsklädd ministrant, det var i den romerska garnisonskyrkan i Ulm. Det var de första ord som Albert Lysander sa till mig, som väl inte de sista. Vår bekantskap och sedermera vänskap kom att vara ända till hans bortgång då jag hade hunnit till Malmö som präst. Men jag berättar det här därför att ordavallagen är så typiska för Lysander. Han hade alltid någon association i alla livets skiften och hans en aning kanske lite von Oben framförda morgonhälsning. Ja, den gjorde hela den dagen mycket glad för det unga läkarbiträde som Sverigade.
Ja, på tal om personalia skulle vi kanske ett ögonblick ta en gestalt om delvis kanske faller utanför, men det hör till det tidstypiska. Kåre Johansson Skredsvik.
När jag åkte hem efter att ha, som det heter, muckat i Örebro. Jag tillhörde dåvarande Svea Tränkår där, så jag fick resa från Stockholm till Örebro för att lämna in när värnpliktstiden var till ändalupen. Då åkte jag tåg norra vägen över Fröby och Västerås hem till Stockholm, och vid Ervalla station så såg jag en ung präst gå fram och tillbaka på perrongen. Han var iklädd vad vi då kallade engelsk prästkrage, det vill säga en sådan som knäpps i nacken och som ju bland annat gjorde att gamla biskop Rode i Göteborg sa till dåvarande pastor Elmgren Varberg, hur har pastorn kommit i den där kragen? Jag visste inte vem denna unga präst kunde vara, men när jag kom till Stockholm så frågade jag Skrödehem och han sa att det måste vara Kåre Johansson, han tjänstgör där bort. Det var första gången jag hörde det namnet, men skulle förvisso inte bli det sista. Jag fick tyvärr aldrig göra hans personliga bekantskap, men jag läste ju vad han producerade. Han var lärjunge till Einar Billing, licentiat i systematisk teologi, och var också en tid biskopens kaplan. Men nu var han alltså missiverad här borta i Ervalla. Därifrån det kom rykten om mässor med rökelse och annat farligt. På tal om rökelse så berättar Lysander i ett av sina engelska resebrev om en gammal dam som brukade besöka gudstjänsterna hos ett engelskt prästerligt brödraskap, och hon var mycket nöjd med det som förkunnades och med hela andakten och fromheten där i deras kyrka. Det var bara en sak hon hade lite svårt med, och det var rökelsen. Och så klagade hon hos en av fäderna som då frågade henne om hon hade hopp om att komma till himmelen. Hon blev lite förargad över den som hon tyckte kanske något närgångna frågan, men sa att Hade hon?
Ja. Tycker bara att det är tråkigt för att där har de också rökelse, sa han och hänvisade till uppenbarelsebokens skylt.
Kanske får jag nämna att vi också i Stockholm bakom låsta kyrkodörrar vid ett par tillfällen svängde rökelsekabeln.
När var det?
Ja, det var någon gång 22 eller 23. Då invigdes nämligen ett litet altare i dopkapellet i Hedvig Eleonora kyrka, uppfört på Sköldens bekostnad under den tid han var vicepastor. Ett litet krucifix placerades ovanför altaret. Sedan kommer händelserna hösten 23. Den som är hemmastad i engelsk kyrkohistoria vet att man från 1870-80-talen har någonting som heter The Ritual Cases, det vill säga rättegångar mot ritualistiska präster. Vi har faktiskt haft snudd på det fenomenet också i den svenska kyrkan. Och det bröt lös på allvar hösten 23. Det började med en liten oskyldig fråga. En insändare, en jag alla handa som undrade varför krucifixet över det lilla altaret i Hedvig Eleonora kyrka hade blivit borttaget. Det var tyst och så kom det då till sist en förklaring från församlingens ordinarie kyrkoherde som förklarade att den katolska propagandan började tränga in i våra lutherska kyrkorum. Han hade nämligen under den tid då kyrkan var öppen för enskild andakt kommit att observera hur en ung människa hade knäböjt på det lilla altarskrank som fanns där framför dopkapellet i bön inför detta krucifix, och han förstod att här höll på att smygas in andagsformer som inte var förenliga med evangelisk kristendom. Vad man ju genast frågar sig inför kyrkoherdens artikel är varför egentligen kyrkan var öppen för enskild andakt om när någon enstaka gång en enskild människa verkligen använder den för detta ändamål, det genast skulle förklaras vara något som inte överensstämde med evangelisk fromhetsliv. Liksom man också måste fråga sig varför det just skulle drabba krucifixet. Det är ju nämligen så att rent kyrko, eller jag skulle vilja säga religionshistoriskt, så är ju just krucifixet särmärkande för den lutherska kyrkans altare, nästan i högre grad än för den romerska kyrkans. De två ljusen och krucifixet har ju blivit den tyska lutherdomens signum, den danska och norska lutherdomens signum, och i icke ringa utsträckning, i varje fall vad krucifixet beträffar, också den svenska lutherdomen. Och den förut nämnda Gustav Unonius berättade sina utomordentligt läsvärda minnen från en vistelse i norra Amerika, utkomna för snart 110 år sedan, just hur han kom in i en kyrka någonstans ute i västern och fann att där fanns ett altare skilt genom trappsteg från golvet, hur där hängde en mässkjorta och det fanns ljus och krucifix på altaret. Så fick han veta att det var en lutherskyrka, och då frågade han hur befolkningen i trakten, presbyterianer och andra, reagerade. Och då svarade prästen på stället att jo, de är lite förvånade till början med, men när de får veta att vi är lutheraner, då är allting gott. Jag nämner detta bara för att ytterligare bestyrka min tes att krucifixet är ett signum för lutherdomens liturgiskt sätt.
Vi kan väl höra lite mer om de olika faserna i 1923 års händelser här.
Ja, alltså
tidningsartiklar.
Där blev en flod av artiklar, framförallt i Nya Dagbladet Allehanda, men även i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Och även undertecknade deltog med en liten insändare som rubricerades En ung studerandes tankar om katolicismen. Tidningarna hade påstått att präster klagade över att det var så många av deras ungdomar som sa att de måste bli romerska katoliker. Min insändare kommenterades med orden att den bara visade att i varje fall enstaka ungdomar hade katolska tendenser. Ett utmärkt inlägg i den utdragna prästdebatten gjordes av
Sam Gabrielsson, kaplan i Älvdalen, sedermera prost i
Rättvik.
Han skriver bland annat där att det hade kommit in en bonde till honom på hans rum i prästgården och tittat på krucifixet som hängde på väggen och sagt: är det sådana de inte får ha i Stockholm nu? Det är mig nästan motbjudande att gå i detalj om allt som då skrevs i tidningarna och de synpunkter och åsikter som kom till uttryck. Där med annars med rätta vördade och aktade svenska präster ju gjorde rent horribla uttalanden gripna av den för mig alltid lika obegripliga romskräcken och av en allt mer kalviniserad lutherdomsanda.
Vi kanske ska lämna det här kapitlet nu. Jag vill bara tillägga att det finns här bevarat tidningsurklipp i fader Haralds ägo som torde kunna genom honom själv eller hans son kunna lånas för den som närmare vill följa den här striden. Givetvis med de förbehåll som har sagts inledningsvis här, att det är hela fader Haralds material som är mycket omfattande, det gäller både brev och tidningsurklipp och annat, är i första hand reserverade för sonens eventuella vetenskapliga bearbetning. Men som sagt, det finns här allt detta, den som är intresserad.
Jag vill också innan jag lämnar 1923 års händelse nämna att händelsen i Helvig och Nora var inte det enda. I ett nummer av Nya Dagligt Allehanda, strax efter det debatten hade satts igång, så möter man rubriken: lutherska präster vill jag bli åtalad inför konsistorium. Det var dels Elis Skördehem som ville ha sin sak prövad, och det var dels den tidigare nämnde pastor Jean Gondré på Ersta. Han hade nämligen berättats det vid något kafferep, yttrat sig lite tvekande om det då så ivrigt florerande kyrkliga Gustav Adolfs firandets berättigande. Det hade blivit droppen som kommit hans bägare att flöda över, i något annan mening än den som psalmisten använder, så att spänningen mellan honom och chefen på Ersta, doktor Norby, blev så stark att Gondré fick begära sitt entledigande, vilket ju beviljades. Någon rättegång inför konsistorium blev det, jag måste väl säga, naturligtvis inte frågan om. Konsistorieledamöternas ställning var nog inte heller sådan att det hade varit så lämpligt med en renlärighetsrättegång. Ner på västkusten vet jag att man vid denna tid ansåg att Skördehem och Gondré var de enda predikanter i Stockholm till vilken man med gott samvete kunde dimittera sina ungdomar som reste till huvudstaden. Ytterligare ett namn ska nämnas i fråga om 20-talets fall, det vill säga kyrkliga rättegångar eller hotande kyrk. Den gången blev det en kapitelrättegång. Det var kapellpredikanten Totterman på Torö. Han hette ursprungligen Tötterman, var utav finsk släkt, hade kommit till Nordamerika, blivit präst i episkopalkyrkan där och tjänstgjort vid de stora järnvägsbyggena i västern. Det var en man av mycket underliga manér. Han behöll hela livet något av grovkornigheten från livet i västern. Och han förskräckte ju svenskt kontorsfolk när han kom in på expeditioner av olika slag med hatten på, som man gjorde i Amerika på den tiden. Liksom han höll på att ta andan av två besökande Stockholmsgymnasister, en god vän och jag, som cyklade ner en sommar för att lära känna fenomenet Totterman på Torö. Vi hade tält med oss och bodde i vårt tält som vi slog upp i prästgården, den lilla prästgårdens trädgård, men vi åt ju och umgicks med prästgårdsfolket hela dagarna. Och då hade Totterman ett rum fyllt utav dåtidens värsta svenska monopolcigarett. Jag minns inte vad den kostade, 2 öre eller någonting. Jag vågar inte heller säga dess namn. Eventuellt heter den Texas. han tycktes ha ett obegränsat lager. För så fort vi hade gjort slut på ett 10-paket sa han, nå pojkar, ska vi inte ha en rök? Och så in efter ett nytt paket dagarna ända. Och det där blev en väldigt stark diet för oss som ändå var rätt tränade rökare båda två. Totterman hade jag träffat på första gången då jag som gymnasist ett par tre år tidigare besökte en av Nyköpings kyrkor och fann att man där prydde altarringen med sidentecken i de liturgiska färgerna. Och då fick jag veta att det hade varit en adjunkt några år tidigare som hade kommit från Amerika och som hade infört detta. Sen tog jag då reda på vem han var och så fick jag sköda hem att skriva ett rekommendationsbrev och så cyklade vi som sagt ner sommaren 21. Vi vistades på Torö över söndagen, det var tredje böndagen, och följde då med till det lilla vackra skärgårdskapellet, ett typiskt träkapell, en rektangulär byggnad med ingång på ena långsidan och med ett litet diminutivt barockaltare. Altarprydnad på det lilla altarbordet. Det var som en modell till ett barockaltare, låt mig säga, i en av Stockholms 1700-talskyrkor. Och Totterman uppträdde i en 1700-talsmässgrud, blommig, inte med någon bestämd liturgisk färg, så jag antar han kunde använda den hela året. Det var tända ljus på altaret, vilket då ännu var en ytterst diskutabel sak. Han nyttjade korstecknet naturligtvis. Han predikade i alba och ståla. Han läste Nicenum, som ju då hade blivit tillåten genom 1917 års handbok att användas på de tre stora högtidsdagarna. Det är denna förunderliga restriktiva liturgism som i så mångt och mycket utmärker svensk officiell kyrkohandbok. Det är som om förbudsdebatten hade påverkat det liturgiska tänkandet åren före 1920. Tottermans predikan var ytterst märklig. I varje fall ämnets formulering, det hette nämligen den helige Taddeus missionsresa. Jag är säker på att inte någon kyrka i hela Sveriges land den tredje böndagen det ämnet förekom mer än i Torö kapell. Totterman var som sagt rätt grov, han var även grov i mun. Han älskade inte sekterister. Landsort hörde till Torö kapellförsamling och lotspersonalen tycks ha varit till stor del, som ofta kustbefolkningen, mer eller mindre officiellt anslutna till Missionsförbundet. Så att de omtalades aldrig av pastor annat än under begreppet Waldenströmingar. Luther var han inte särskilt förtjust i. Han omtalades alltid så som gubben Luder. Och det förklarades vara en gammal tysk form. Sen talade han ju om att det var lite vanskligheter i det kommunala där. Ön ägdes så gott som helt och hållet av en då mycket berömd skeppsredare med hemort i Gävle, om jag vill minnas. Sen blev det en krasch i rederiet och så stod ön där utan sina skatteinkomster. De levde helt och hållet på denna man som ägde herrgården på ön, hette Herrhamra. Och sen kom ju då, jag tror det var 1923 också, ja, så kom kraschen. Det började alltså med en kommunal ekonomisk krasch, men allt skyllde man då på prästen. Och så blev han anmäld för domkapitlet. Inte för kraschen, för det kunde de ju inte beskylla honom för officiellt. Och så vitt jag vet var han inte bara oskyldig, utan han hade tvärtom alltid varnat för detta. Men han beskylldes för korstecken och ljus och Nicenum och alltihopa. Och där blev rättegång i Stränges domkapitlet och den gamle då på gravens bredd lutande biskopen Ullman ville ju fälla Totterman. Genom bland annat min gamla historielärare Gustav Löv, som då var lektor i Strängnäs och medlem av domkapitlet, så blev det hela tillrättalagt. Löv hade en diktamen till protokollet, om jag minns rätt. Han hävdade det att det väsentliga var ju en präst hållning till Kristus och inte till Luther, samt att i en tid då evangelierna var underlagda den historiska kritiken, så kunde ju inte heller Luthers person och reformationen vara undandragen ett kritiskt bedömande. Det är ord som borde stå i eldskrift i varje teologisk lärosal efter min mening, och gärna också i någonstans i våra kyrkor. Det var alltså fallet Totte, men jag ska nämna en enda sak till. En mycket radikal rektor vid ett Stockholmsläroverk som hade sin sommarvilla på Tore och som närmast var en ättling av den gamla 80-talismen. Han skrev i en tidningsersändare i samband med fallet Totteman, han uppskattade tydligen den originelle mannen Totteman, att han kunde inte fatta varför det skulle bråkas inför domkapitlet att en präst använde Nicenum istället för apostolikum i högmässoritualet, när så oändligt många präster varken trodde på apostolikum eller Nicenum. Det var ett gott ord i rätt tid i 20-talets Sverige.
Ja, 1923 var väl fader Harald redan student i Lund, om jag inte minns mig. Och då kanske att vi kan få höra lite intryck från 20-talets Lund, jag menar från det kyrkliga livet. Och sedan vill jag också få höra någonting om när tidigärden gör sitt intåg, sitt inträde, om sidor i Lunds domkyrka återinträde, skulle säga.
Alltså, hösten 23 kom jag till Lund, och det var från Lund jag skrev mitt inlägg i debatten kring Sködehem och Gondri. Och det kanske jag får nämna här, det var också då som jag i högre grad än någon annan gång i mitt liv var nära konversionen. Inte därför att inte den svenska kyrkan kändes som min andliga moder, mitt andliga hem, som hade hela min kärlek. Inte därför att jag tyckte Rom i och för sig lockade. Jag hade ändå sett så pass mycket av bakom kulisserna i romerska sammanhang att jag nog var lite tveksam. Men situationen tycktes fullständigt tröstlös när man började hävda att inte bara korstecknet utan även krucifixet skulle sakna hemorsrätt i svensk kyrka och svensk gudstjänstliv och vara uttryck för en icke-evangelisk fromhet. Och så denna banala, imbecilla lutherdyrkan som ju inte alls i flertalet fall hade sin rot i en verklig lutherkännedom utan var ett uttryck av ett mycket ytligt, slött tänkande, ett användande av schabloner. Det skulle ju bli bättre sen. När jag kom till Lund, då kan man väl säga att den teologiska liberalismen ännu satt i högsätet, men nya tecken började visa sig. Nygren hade blivit professor, Avlén var redan gammal i gården, var snart 10 års professor. Och inte minst i de debatter som sen började uppstå kring 1927 års handboksförslag så visade sig ju en ny anda. Men först lite om själva det kyrkliga livet i Lund. Det var ju gammaldags, lätt schartauanskt präglat, men det var ju i alla fall ett gudstjänstliv. Jag menar domkyrkan fullsatt till sista plats i högmässan, aftonsångarna väl besökta och något som jag ju tyckte var underbart, varje morgon, jag tror det var klockan 8, nattvardsmässa i domkyrkan.
Söndag morgon.
Varje söndag morgon, ja. Och varje morgon klockan 8, morgonbön i domkyrkans kor och absid. En enkel men stämningsfull gudstjänst. Då ännu rätt fåtaligt besök. Det var egentligen bara några så kallade kyrkgummor. Inte så få för all del. Och så var det en teolstud av Värmlands nation och så var det undertecknad. Det skulle ändra sig i ett bestämt sammanhang. Jag kanske redan nu ska nämna det. Det var när Erling Eidem blev professor i Nya Testamentets exegetik. Han hade nämligen själv för vana att varje morgon besöka domkyrkan. Och när de teologistuderande fick detta klart för sig, att professorn i det ämne som fruktades mest av alla regelbundet besökte domkyrkans morgonböner, ja, då visade det sig att det plötsligt blev mycket gott om teologistuderande med domkyrkans morgonböner. Det får jag väl börja.
Det var då en viss mån parallell till vad en rävna skulle ha kommer att betyda Det ska vi ta med sammanhang senare, ja.
Jag ska bara tillägga att domkyrkans gudstjänstliv, om det skulle man kunna säga vad Lysander, tror jag det är, skriver om gudstjänsten i St. Paul i London under Dinings tid, att det var common prayer book huggen i sten. På samma sätt var det den svenska kyrkohandboken huggen i sten. Alltså det var normalupplagan av svensk högmässa som firades i Lunds domkyrka. Mässkrud användes varje söndag. Man hade svarta och man hade röda allt efter kyrkoårets tidens karaktär. Däremot firades ytterst sällan nattvardsgång i högmässan. Men det ersätter som sagt av den tidiga morgonmässan som ju firades i svart kappa. Det skulle bli lite annorlunda. Redan 23 på hösten firade domkyrkan sitt första 800-årsjubileum. Då fick domkyrkan vita skrudar i gotisk form och violetta skrudar i gotisk form från Lisium med tillhörande antipendier. Det hörde till så att säga jubileumsgåvorna.
Vem låg bakom beställningen där?
Det var så vitt jag vet domkyrkorådet. Om det var Edvard Rode som tog initiativet eller någon annan, det vågar jag inte.
Men var domprost, var det han?
Det var Edvard Rode, ja, som var domprost. Han hade efterträtt samma år Magnus Fannestil. Jag skulle nästan våga gissningen att Gustav Aulén var primus motor. Han berättar för övrigt i sin bok Evangeliskt och romerskt, som ju kom ut åtskilliga år tidigare, hur han första gången som ung professor då skulle fira högmässa i Lunds domkyrka, en fullständig högmässa med nattvardsgång, och när hade röd skrud före predikan. När han efter predikan kom in i sakristian ikläddes han svart skrud. Han protesterade men fick av domkyrkovaktmästaren veta det, att det var sed i Lunds domkyrka att nattvarden alltid firades i svart skrud oavsett vilken tid på året det var. Nå, det blev nu ändring på detta också. Och några år senare hade jag glädjen att från Kyrkhedinge prästgård till Lund transportera in också två gröna mässkrudar tillverkade av sedermera prostinnan Beat Palm. Därmed hade Lunds domkyrka, visst inte som den första kyrkan i stiftet, fått en fullständig skrudkammare. Jag ska tillägga alltså att mässkrud, så vitt jag vet, oavbrutet alltid burits i domkyrkan. Även under de tider då man bara hade röda och svarta skrudar att växla med. Det nämner för övrigt Wadsworth i sin Den svenska kyrkan, att mässkrud, söndaglig användning av mässkrud, endast förekommer i vissa domkyrkor. Det var då det, omkring 1910 alltså.
Kanske att vi skulle också ta Lund då som utgångspunkt för lantliga utflykter. Här nämnts prostinnan, sedermera prostinnan Beat Palm. Ja. Ska vi då ta maken Carl Wilhelm och komma in på lite frågor här?
Jag ska då nämna att jag redan i Stockholm och just i Adolf Fredriks kyrka en gång hade gjort bekantskap med en äldre dam som väldigt tilltalade mig och sa att jag såg att ni gjorde korstecknet och att ni knäböjde. Det gör min son också, han är präst i Skåne. Jag är fru Palm. Det var änkan efter hovpredikanten och kyrkoherden. Jag utnämnde kyrkoherden i Enköping.
I Forsmark egentligen.
Tidigare i Forsmark, ja. Henrik Palm. Och mor till dåvarande vakanskyrkoherden i Kyrkhedinge och Esarp av Lunds stift, Carl Wilhelm Palm, vars namn jag ju väl kände i förväg, bland annat genom Helga Korsgillet och framförallt genom de 1920 i Svenska Dagbladet av Elis Gröderheim, Carl Kilén och Carl Wilhelm Palm publicerade 30 teserna. Ett aktstycke som jag hoppas inte ska bli bortglömt. De i sin tur byggde på de 85 teser, nej 95 95 teser som en präst i Kiel publicerade 1917 till reformationssekelfesten, liksom redan Harms 1817 hade publicerat 95 teser till reformationsminnet. Dessa 30 teser utmärktes av en klar kyrklig åskådning på alla punkter. Jag minns hur jag i förtjusning rusade runt matbordet hemma i den sommartomma våningen i Stockholm, jublande av fröjd och skön gloria när jag hade läst dessa 30 teser. Nåväl, det gjorde att när jag kom till Skåne, så bland det första jag gjorde, cyklade jag milen ut till Kyrkhedinge och avlade visit i Kyrkhedinge prästgård, där jag var väntad, dels genom den gamla prostinnan Palms förmedling och dels också genom vännerna Skröderhems förmedling. Och där fick jag sen under de tre närmaste åren mitt hem i lika hög grad som i Lund. Wilhelm Palm blev sjuk och jag kom att bli hans predikobiträde, och det gjorde att jag för det första hela somrarna, men även en stor del under terminerna, bodde ute i prästgården. Det var en mycket stor och präktig prästgård, 16 rum, stor trädgård och stor park. Nu tyvärr ödelagt allting. Palm var ju en av högkyrklighetens pionjärer, kan man lugnt säga. Han var, tillhörde den allra äldsta uppsättningen i den apostoliska trons brödraskap, som bildades 1920 med Albert Lysander och prosten Edvard Westberg som ledare. Till brödraskapet hörde också dåvarande kommunisten i Malmö Gunnar Herlin, död som prost i Landskrona, far till biskopen av Visby. Kyrkoheden i Staffanstorp, Nordstrand, en ädel och fin prästtyp som hade sina andliga rötter i den senare 1800-talets tyska lutherdom, med en sådan man som Byxel som sin andliga lärofader. Han hade haft åtskilligt från den lundensiska högkyrkligheten. Han var inte ritualist, men han var en nitisk församlingsherde och en märklig själasörjare och en av banbrytarna för den svenska kyrkliga ungdomsverksamheten. Hans predikobiträde hade jag glädjen och den i mina ögon mycket stora äran att vara i 4 år i Brågar på Nevishög. Och jag kan ännu minnas hur vi satt en kväll. Det var några av prästerna i bara kontrakt och så jag, Filstud, och samtalade, och hur han, den gamle Nordstrand, då berättade hur en gång som ung präst på Öland hade fått driva ut en ond anda ur en anfäktad kvinna. Och det slog mig då hur lika den stunden och den stämningen och den berättelsen var med en episod som Spigelski berättar i sin bok Klosterliv i våra dagar från jesuitkonventet i Rom. Palm hade varit utgivare utav någonting som heter Helga Korsgillets traktatserie, som kom ut i många nummer åren omkring 1920. Med innehåll som huvudsakligen rörde sig kring altarsakramentet och dess brukande och firande. Han betraktades ju av många både ämbetsbröder och lekmän med ett visst misstroende för sin högkyrklighets skull. Någon ritualist var han icke. Hans hustru hade en rätt stor tillverkning utav mässgrudar som nu finns spridda i olika kyrkor i Lunds stift och alltjämt i bruk. Och som sagt, det förnämsta exemplaret är väl de 2 gröna mässhakarna i Lunds domkyrka. Sedan när vakansen upphörde i Kyrkhedinge så flyttade han ner till Gylle utanför Trelleborg, där han var kyrkoadjunkt i några år innan han gick till det gamla hemstiftet, ärkestiftet. Kommunister i Ljusne, sen kyrkoherde och kontraktsprost i Odensala, numera emeriterad. Det är en livslång vänskap som har förenat oss och som till min stora glädje alltjämt fortsätter. Liksom jag också kan säga att Wilhelm Palm alltjämt fortsätter att vara en stödjeman för en sund svensk högkyrklighet.
Vill du också nämna ett ord om Carl Kjellén så att vi får in honom i bilden här också?
Ja,
hans namn bör ju inte glömmas.
Carl Kjellén ska inte glömmas. Jag har redan nämnt namnet i samband med de 30 teserna. Han var en av stiftarna och en av bärarna av det svenska kyrkoförbundet som kom till omkring 1910 och som i sin tur var en arvtagare till den gamla högkyrkliga sammanslutningen Kyrkans vänner från 1800-talet, som gav ut både en skriftserie där vi bland annat har en skrift av Otto Arnfeldt, sedermera Linköpings biskop, om den heliga nattvarden, och de gav även ut en tidning. Den står där uppe, jag minns inte vad det heter, ett svart band på översta. Nå, låt mig säga, de gav ut en tidskrift som jag har i mitt bibliotek, men vars namn jag just nu inte kommer på. Det kom flera årgångar där medarbetare bland annat Gottfrid Billing. Ledaren för Kyrkans vänner var Per Andreas Berggren, då skolföreståndare i Norrköping, sedermera kyrkoherde i Lister Mjällby. Han finns omnämnd i Edvard Rodes teckning av sitt föräldrahem i Karlshamn. Slutligen kyrkoherde i Sankt Peters kloster i Lund. Hans namn bör ihågkommas därför att han på 70-talet redan disputerade för pastoralexamen inför Linköpings domkapitel på en avhandling som var en jämförelse mellan den romerska, den engelska och den svenska kyrkans högmässoliturgier. För dåtiden utan tvivel ett rätt märkligt ämne. Nåväl, kyrkans vänner upphörde så småningom, men omkring 1910 så bildades Svenska kyrkoförbundet, som också gav ut en tidning och en skriftserie, där första numret i Skröderhems skildring av engelsk kyrkoliv och svensk, och där nummer 5 är en utgåva av Johan den tredjes röda bok, det vill säga det är helt enkelt ett avtryck ur Kvensels bidrag till svenska liturgiens historia med kommentarer, och detta ombesörjdes av Carl Kjellén. Carl Kjellén var Skröderhems kamrat som präst i det gamla Östermalmspastoratet i Stockholm. Han var också mycket flitigt verksam som journalist. Han var medarbetare i Nya Dagligt Allehandas bilaga Vårt Land, som ju var dåtidens specialorgan för kyrklig konservatism. Han hade en ytterligt uddig och elegant penna och åtnjöt respekt som kyrklig journalist. Carl Kjellén som journalist gjorde sig känd för uddiga skildringar av samtidens sekterism, av tendenserna till avfall överhuvudtaget i tiden, sett ur kristlig synpunkt och kyrklig synpunkt. Han kunde också skriva rent positivt kyrkligt. Jag tänker särskilt på en skildring han gav i Kyrkoförbundets tidning av sin färd till sitt Gotlandspastorat och sin första gudstjänst där. I en lite förnämligt stycke kyrklig journalistik också det. I handlingarna från det berömda liberala mötet i Örebro 1910 har mötets sekreterare, dåvarande kommunisten i Oskars församling, Algård, gjort en liten attack emot Kjellén och Skröderhem och Svenska kyrkoförbundet, därför att man i Östermalms kyrka under mötets gång, medan församlingens kyrkoherde Josef Kjellander deltog i förhandlingarna i Örebro, anordnade bödegudstjänster för bevarande av den gamla tron. Där stämplar just Algård kyrkoförbundet såsom en fortsättning på det reaktionära kyrkans vänner. Men numera vet inte ens teologer av facket vad kyrkans vänner eller Svenska kyrkoförbundet eller ens det teologiskt kyrkliga mötet i Örebro 1910 var för någonting.
Nej, jag måste erkänna att jag har inte hört talas om det förrän idag.
Jag blev mycket förbluffad då jag för något år sedan i sällskaplig samvaro med en kyrkoman som tidigare varit akademiker av facket i systematik nämnde Örebromötet, och han sa: vad är det för någonting? Det har jag aldrig hört talas om. Nåja, mötets handlingar såldes billigt på antikvariaten i Stockholm under min skoltid. Det är kanske där min kännedom om mötet beror. Där höll bland annat Nathan Söderblom sitt kända föredrag Uppenbarelsereligion. En lätt bearbetning av uppsatsen under samma titel 7 år tidigare i festskriften till gamle Domprost Thorén.
Jag minns från min tid i Lund för snart 20 år sedan gamle läroverksadjunkten Henning Sjögren. Skulle inte hans namn nämnas i detta sammanhanget också någonting?
Det ska förvisso nämnas. Och det ska komma. Det är kanske lika bra det får komma nu, så att vi inte glömmer bort det. Läroverksadjunkten Henning Sjögren var till namnet mig förtrogen redan sedan åren omkring 1920. Han var nämligen vid sidan av Skröderheim och Carl Kjellén den tredje styrande i Svenska kyrkoförbundet. Det var en mycket originell man. En tyst och försynt man med en grundlig teologisk skolning. Hans kyrkligt borgerliga ställning var läroverksadjunktens i staden Oskarshamn. Det var en mycket berest man. Han hade tidigt besökt det heliga landet, han hade besökt England, suttit vid biskopens av London middagsbord och var väl beläst i anglikansk, både rent kyrklig och uppbygglig litteratur. Jag hade aldrig råkat honom i Stockholm, jag hade sett hans namn, jag hade läst åtskilligt av honom i kyrkoförbundets skriftserie. Men när vi på 30-talet i Lund samlades några stycken för att förbereda och grundlägga den nuvarande Laurentii-stiftelsen, till vilken jag kanske får återkomma senare, då fanns plötsligt i vår krets den då i Lund som fastighetsägare bosatte förre läroverksadjunkten Henning Sjögren. Och han blev för oss alla ett föreningsband med den generation som hade gått före, inte bara kronologiskt sett utan också i meningen av vägröjare. Och det var med en alltid lika stor glädje och tacksamhet som vi såg honom ibland oss och som vi lyssnade till hans alltid mycket intressanta och jag skulle även vilja säga uppbyggliga inlägg i våra debatter. Han var även en flitig föredragshållare vid våra sammankomster, liksom vi alltid hade hans sällskap då vi reste för att hålla kyrkodagar på olika håll inom stiftet. Och vi har i Laurentii-stiftelsen honom att tacka för en icke så liten donation som kom oss till del vid hans bortgång. Han hade redan tidigare, genom att rådfråga en gammal elev, beslutat att större delen av hans förmögenhet skulle tillfalla Lunds studentkårs kreditkassa. När så stiftelsen bildades började han överväga om han inte borde ändra sin donation och överföra hela sin förmögenhet till stiftelsen, vilket ju förvisso hade varit välkommet. Men som medlem av stiftelsens styrelse och som före detta kårordförande och med väl införsatt i kårens förhållanden så avstyrkte jag detta på det bestämdaste, då jag inte ville att ens möjligheten av ett missförstånd mellan studentkåren och Laurentii-stiftelsen skulle uppkomma, varför vi i styrelsen enigt, tacksam för hans erbjudande, avböjde att mottaga det, utan menade att det borde, som han ursprungligen tänkt, komma alla Lunds studenter till godo. Men vad denna sparsamme man han samlade under sina återstående år i Lund, det föll helt Laurentii-stiftelsen till och är alltså ett minne och en länk mellan våra äldsta högkyrkliga i modern mening och den nya kyrkliga förnyelsen.
Kanske nu att tiden skulle vara mogen att gå in på Arthur Adels insats i Lund och tidningärden.
Jag nämnde
rent i förbigående tidigare att Sködeheim i Hedvig Eleonora hade någonting som kallades liturgiska lördagsvesprar. Det är nog den gudstjänsttyp som kommer den klassiska tidigärden närmast före Adels och Peters insats. Det var alltså kompletoriets ritual och ett något förkortat vesperritual som användes omväxlande, och det var utarbetat av Elis Sködeheim och församlingsorganist Morén i bästa samarbete. Det var faktiskt mer av en slump jag första gången kom att bevista en sådan gudstjänst, men tjusades genast av dess klart. Det kunde jag konstatera trots då mycket bristfälliga insikter, dess klart kyrkliga stil. Musikaliskt var det alltså uppbyggt gregorianskt i något modifierad form. Däremot i övrigt fanns ju bara å ena sidan det bombastiska 1914 års vesperale, som ju var en frukt av den äldre kyrkosångsrörelsen och framförallt ju påverkad av tysk protestantismens kyrkomusikaliska strävanden. Det var ju en samling ritual till festgottesdiensten. Det samlade oerhört med folk under min skoltid i Stockholm. En vesper i Hedvig Eleonora vid någon kyrklig högtid fyllde kyrkan från golv till tak, så att man kunde tro att väggarna skulle sprängas. Och det samma var förhållandet i huvudstadens övriga kyrkor. Men för den som längtade efter en verklig gudstjänst hade ju dessa olika ritual föga att ge. Det var ju en blandning av kyrklig konsert och som sagt en mycket märklig form av högtidsgudstjänst. På sina håll uppbyggde man sina vesprar så att man helt enkelt följde högmässoritualen. Jag minns en vesper i Adolf Fredriks kyrka där gamle kyrkoherden Hasselroth uppträdde för altaret i alba och ståla. Det var ett litet utslag av Manströms inverkan och som överraskade den därvarande gymnasisten i högsta grad. Men själva ritualet var något bedrövligt. Det var högmässoritualet, bara med den skillnaden att man i marginalen på de agendor som delades ut satte det latinska namnet på varje moment av högmässan. I övrigt var det bara en högmässa i högtidligast möjliga form. Det där kunde ju inte undgå att lämna den kyrkligt liturgiskt intresserade mycket tom för, eller möjligtvis att verka rent förargande. Jag hade inte varit så många år i Lund förrän det första häftet av evangelisk tidigare kom. Ett häfte med musik, nottryck, och det var närmast frukten av det stora kyrkosångsmötet i Linköping på 20-talet, där för första gången ju Adele och Peters framträdde i ett större sammanhang. Sen följde ju rast följd olika utgåvor av evangelisk tidigare, och jag har ju ännu kvar den första riktiga upplagan av veckans tidebönor med en för mig mycket kär tillägnan av den ene av utgivarna. Det hör till skatterna i min boksamling. Adele kom ju så småningom till Lund som domkyrkovicepastor. Det var en av de många välsignelserika frukterna av Brilliots utnämning till domprost i Lund. Jag kanske får göra ett litet uppehåll inför Brilliots namn innan jag fortsätter med Adele och Peters och tidigare rörelsen. Just därför att Brilliot ju ändå kommer att betyda så mycket som stöd för de båda andra. När jag hade hamnat i seniorskollegiet i Östgöta nation i Lund som dess yngste medlem, så deltog jag i ett sammanträde hemma hos dåvarande inspektor Erik Aurelius, där vi bland annat skulle behandla förslag till kallande av ytterligare hedersledamöter i nationen.
Här kommer jag in kanske på något diskret område, men då jag här talar för arkiv så vill jag tillåta mig att dra också denna lilla episod. Den kan faktiskt anses ha en viss kyrkohistorisk betydelse. Jag satt naturligtvis som yngste man, tyst i det längsta. Inspektor föreslog den gode össköten Johannes Lindblom, som då var professor i Åbo, vilket förslag naturligtvis mottogs med akklamation av oss alla. Där föreslogs ytterligare något namn på någon god össköte, som också enhälligt accepterades. Till sist begärde yngste senior ordet och sa att det finns en össköte till i Åbo som är professor.
Sa Aarhus, vem då?
Jo, det är Yngve Brilliot, sa jag. Och eftersom han ju antagligen kommer att bli professor här efter Rode, så är det väl bra att vi har honom redan nu som hedersland.
Det vet man ingenting om, sa inspektor.
För Edvard Löfven var faktiskt ännu i livet då, och stridens vågor gick höga. Ja, de sakkunniga vet hur det hela utvecklades, och alla vet att Brilliot kom som professor till Lund och därmed som domprost. Och en ny stor epok började vid Lunds domkyrka genom den nya domprostens intresse för gudstjänstlivet och hans utomordentliga gåvor som predikant.
Var han hedersledamot den gången?
Alltså han blev hedersledamot på den yngstes förslag. Jag ska strax knyta an vid det. Under sista tiden i Åbo utgav han ju det ur alla synpunkter stora verket Nattvarden i evangelisk gudstjänstliv, om vilket sakkunniga för bedömande av kompetensen inför professuren skriver att det är det förnämsta arbetet i hela denna professorskonkurrens, vilket inte är något överord, kanske snarare tvärtom. Jag hade den stora glädjen att i ett par understräckare i flera av landsortens högerpressorgan få recensera detta arbete. Jag tror den första recension som kom till del i svensk press. När Brilliot kom till Lund hade jag hunnit från yngste senior bli nationens inspektor, och vi skulle stå inför ett snart inspektorsbyte. Jag föreslog då seniorskollegiet och sen nationen att vi vid det officiella valet skulle kora Yngve Brilliot till inspektor. Det var nationens enhälliga anslutning, och jag hade alltså att så fort hedersledamoten, den nya domprosten, kom till Lund uppvakta honom och framföra vår önskan. Det mötte nu ett mycket stort motstånd, och han förklarade sig sakna alla förutsättningar. Det skulle ha varit något annat om ni hade haft möjlighet att be Johannes. Det är en man som passar. Nu fanns han tyvärr inte i Lund då, så frågan var så att säga för tidigt väckt. Och Brilliot böjde sig till sist och accepterade och blev den mest utomordentliga studentnationsinspektor som överhuvudtaget kunde tänkas. Han hade ju ändå en viss förfarenhet hur studenter ska tas emot och behandlas från sin store svärfaders hem i Uppsala, vartill kom att han stick i stäv mot den allmänna meningen om hans person ju visade sig vara en ytterligt förstående och liberalt sinnad människa, utomordentlig som en studentnationsinspektor. Det berördes aldrig mellan oss två någonting om vad som hade föregått hans tillsättande förrän vi möttes i Paris på den svenska ambassaden. Fem år senare, då han efter lunchen på ambassaden dagen innan installationen av den nya kyrkoherden i svenska Sofiaförsamlingen plötsligt inför alla utlandsprästerna som var samlade tillsammans slog ut med handen mot mig och sa: ja, det var han som gjorde mig till inspektor i Östgötanation. Jag nämner det här vid sidan av bara därför att det kanske kan belysa lite av Brilliots personlighet, säga någonting om den ådra av humor som fanns hos denna människa som allmänt ansågs sakna all humor. Vad Brilios nattvardsbok har betytt för kyrklig förnyelse och för hela kyrkolivet i Svenska kyrkan, det behöver jag här inte beröra. Det är allmänt känt och omvittnat. Jag nämner bara boken därför att det kan förklara de oerhörda förväntningar med vilka många av oss i Lund väntade på hans ankomst och hans begynnande verksamhet. Och att vi, det var då några stycken, tidigare var jag väl nästan ensam, som kunde kallas högkyrkliga studenter i Lund, inte med mindre glädje så att han kallade Arthur Adell, då redan en målsman för tidigärsrörelsen, till sin vice pastor i domkyrkan. Det betydde alltså att det inte bara var från predikstolen utan också vid altaret som domkyrkans gudstjänstliv genomgick förnyelse. Nu började nattvard att firas också i högmässan regelbundet i stiftets första kyrka, dock under starkt motstånd både från domkapitel och fakultet och kyrkoråd. Jag glömmer aldrig en första adventssöndag då allmänna kyrkobönen var läst, då under offertoriet biskop, kapitulares, det vill säga professorerna, och gott och väl hälften av församlingen reser sig och går ut ur kyrkan därför att nattvard skulle firas. Det kan också säga lite om svårigheter inför förnyelsen av svensk gudstjänstliv. Adell började tidigt i Lund med sjungna lördagskompletorier i domkyrkans absid, som då upplystes endast av i korbänkarna nedstuckna levande ljus. Gudstjänster av en sällsport stämning och högtidlighet och ivrigt besökta, inte minst av studenter. I övrigt kanske man beträffande det liturgiska kan inskränka sig till att säga att smärre detaljer vid utförande av högmässans liturgi rättades till åt inom citationstecken riktigt håll. Jag vill här bara inskjuta att ju mer åren har gått, dess mer har hos mig den övertygelsen slagit rot att man ska vara mycket försiktig med begreppet riktig när det gäller liturgiska spörsmål. Men det får vi återkomma till i ett annat sammanhang. Detta är alltså omkring skiftet mellan decennierna 20 och 30. Under 30-talet fortsatte Brilios och Adels verksamhet, och under detta årtionde kom för min personliga del kontakten också att utsträckas till den sedermera så gode vännen Knut Peters, som jag också hade glädjen att besöka i hans förtjusande prästgård i Söndrum och se med vilken mästerskap han med sakkunskapens hjälp fick sin kyrka restaurerad. Och inte minst roliga och intressanta är ju väggmålningarna i prästgården.
Men, Erik Abrahamsson, ja.
Ja, just det, Erik Abrahamssons målningar med liturgiska motiv. Utmärkande för Knut Peters prästgård var ju dels det stora biblioteket som vi lyckades förvärva till Laurentiusstiftelsen vid hans bortgång, där det nu bildar kärnan i vårt liturgiska bibliotek. Få svenska präster tog det haft ett så rikhaltigt liturgiskt bibliotek som Knut Peters. Ja, så startades ju också 1926 tidskrift för kyrkomusik och svensk gudstjänstliv. Och det ger mig anledning att inte bara tänka på Adell och Peters, som ju var de som framträdde och grundade, utan också på den man som var deras stora och starka stöd, nämligen Carl Gustav Hoffmann, kyrkoherde i Lyngby, Gena på Jödelöv av Lunds stift. En av de äldre kyrkosångspionjärerna. Han var som ung präst prebendekommunister åt biskopen i Lomma och var då mycket förbunden med kyrkoherden och fornforskaren Lars Tynell, Peters kloster, Berggrens efterträdare. Det som Lysander säger att det som förenade de två männen, det var att de sjöng så bra ihop. Men så småningom blev ju för båda kyrkosångsintresset vidgat till ett liturgiskt intresse. Jag har i mitt bibliotek ett manual romanum med Tynells Ex Libris i. Jag fick själv aldrig råka Tynell i livet. Däremot kan jag glatt säga att Carl Gustav Hoffmann blev min mycket gode vän och farbror. Och jag har många goda minnen av samvaron med honom ända fram till den dag då jag fungerade som kyrkomarskalk vid hans jordfästning januarivintern 1929, då han hastigt och till allmän sorg gick bort. Den är mångsysslande man, ledamot av Musikaliska akademin. Han var ju både liturgiskt och kyrkomusikaliskt en av föregångsmännen i detta århundrade svenska kyrkan. Och det var ju hans moraliska stöd som gjorde det möjligt för Adell och Peters att grunda denna så betydelsefulla, alltjämt utkommande tidskrift. Och där jag hade glädjen att i många år få vara en rätt flitig medarbetare. Det var faktiskt roliga och givande år då Brilliot och Arthur Adell var i Lund, båda öppna och tillgängliga. Då umgänget med dem var väl det mest berikande man överhuvudtaget kan minnas från de åren. Småningom, jag hade hunnit över mitten på 30-talet, så fick jag några nya personliga kontakter med yngre men redan i ämbetet inträdda bröder. Sedermera docenten Bengt Strömberg, pastorn Ingvar Hector, numera kontraktsprosten och doktorn Ragnar Ekström och ytterligare några unga, Kjell Barnekov, kyrkoedysta, teologidoktor och hovpredikant numera, och ytterligare några yngre präster och studenter, nuvarande Visbybiskopen Olle Herlin, icke att förglömma. Så småningom stod det klart för oss att vi skulle sluta oss fast samman, att vi skulle bilda en stiftelse, att vi skulle bygga ett hus. Och så småningom blev det klart att det huset, det skulle bli ett studenthem, inte bara ett kyrkligt propagandahus, högkyrkligt och ritualistiskt, utan ett studenthem som skulle stå öppet för studenter av alla fakulteter, men där det skulle firas söndaglig mässa och daglig tidebön. Det tog några år, men så kom till sist den sommarkväll då grundstenen kunde läggas. Och till sist randades också den dag då Lunds biskop Anders Nygren kunde inviga kapellet och därmed den första byggnaden. För kapellet låg då i och ligger fortfarande i källarvåningen till vårt äldsta studenthus. Men alltjämt samlar vi pengar och siktar på att bygga upp ett fristående kapell. Vad Laurentiusstiftelsen har betytt som problem, vad det har betytt som glädjekälla, det kan jag här inte beskriva. Vi är många som kan vittna om det. För oss som var med från början är och förblir det livets största äventyr. Jag kan ännu i minnet återkalla den dallrande stämningen den sommarkväll då vi stod ner i gropet där grundstenen skulle lägga.
Det var Njoman det väl?
Då var det ingen domprost i Lund, utan det var domkyrkovicepastor numera, prosten Väger i Ängelholm, som representerar domkyrkan. Men den snart tillträdande domprosten Joma blev oss en god vän och ett gott stöd, och de principer som då drogs upp hade de sen kunnat under hans efterträdare fullföljas. Då skulle stiftelsens kontakt med domkyrkoförsamlingen ha varit en annan, en intensivare till välsignelse både för stiftelsen och domkyrkoförsamlingen. Men det fanns ju krafter i stan inom församlingen, både prästerliga och lekmanna, som ju till varje pris ansågs att vi måste hållas kort, då vi ju naturligtvis var en katolsk propagandacentral. Vårt program har i alla fall kunnat fullföljas, och just nu så har vi ju en dotterstiftelse, Nilstorps studenthem, med egen styrelse och egen ekonomisk förvaltning, utan den kyrkliga karaktär som stiftelsen har, men som ändå ligger på samma tomt där stiftelsen ligger och ska utvecklas. Och på andra sidan om det ursprungliga studenthemmet har vi nu också en kvinnlig, ett kvinnligt studenthem med egen stiftelse, men nära anslutet till Laurentii stiftelsen. Och det är ju med glädje och tacksamhet vi tänker på att vårt arbete i Lund också har satt frukt i Uppsala genom Sankt Ansgars stiftelse, som väl kan sägas vara bildad efter Laurentii stiftelsens förebild. Innan jag lämnar Laurentii stiftelse vill jag gärna säga ett ord till om hur vi som blev dess första styrelse, dess stiftare, ursprungligen fördes samman. Det var inte bara det sjungna lördagskompletoriet som Arthur Adell införde i Lunds domkyrka, utan sedan han verkat där några år och samtidigt fått kontakt med den praktiskt teologiska kursen där han undervisade i talteknik och liturgiskt uppförande, så startade han också en läst middagsbön på vardagarna i domkyrkans högkor. Där råkades vi så småningom, några yngre präster och äldre teologistuderande. Och det var ur denna samvaro som tanken på Laurentii stiftelsen kom fram. Därför kan man med rätta säga att även om Arthur Adell aldrig kom att tillhöra stiftelsens ledning, så har han ändå spelat en icke ringa roll i samband med den bönegemenskap ur vilken tanken och verket spirade. Men innan vi lämnar 30-talet är det en händelse av allra största betydelse som måste vidröras. Men då får vi först gå tillbaka ett stycke in på 20-talet till 1925, en studentafton på Stora salen på Akademiska föreningen i Lund, strax före stilla veckan, då ett föredrag hölls av en dansk talare om negerkonst. Jag satt där och lyssnade då en man kom fram och frågade om jag kunde låta mig högmässorna i två församlingar närmast norr om Trelleborg nästa dag, palmsöndagen. Trots den sena timmen så hade jag inget val, utan jag bejakade framställningen då jag fick höra att den gamla prosten där nere låg på sitt yttersta och det icke kunde skaffas någon ersättare. Det blev inledning till kännedomen om en för mig helt ny trakt i Skåne, slätten ovanför Trelleborg. Jag reste tidigt på söndag morgon dit ner på kontinentalbanan till Vemmelöv station, närmast innan Trelleborg. Och vid varje station på vägen, och det är belysande för dåtidens prästbrist och förhållanden i Lundstift, så steg det av två unga män tätt knäppta trenchcoats med svarta byxben stickande fram nedanför ytterplagget. De gick den ena åt öster och den andra åt väster, och det upprepades vid varje station, och snart begrep jag att det var predikobröder som var på väg ut för att hålla högmässor i de olika kyrkorna på slätten. Och så kom jag till Vemmelöv, hade högmässan i först Hammarlövs kyrka och sen i Vemmelövs gamla ärevördiga kyrkor med en säregen stämning, med bra med folk. Och jag fick också i dörröppningen hälsa på den vördnadsvärda åldring som inte hade lång tid kvar i den jordiska tjänsten. En man vars födelsår låg långt tillbaka i förra hälften av 1800-talet. Och som under hela den verksamma delen av sitt liv varit en trogen och ansedd präst i Skånestiftet. Även de under den följande påskhögtiden kom jag att få göra resor ner till dessa båda församlingar, Hammarlöv och Vemmelöv, och förrätta gudstjänsterna där. Efter helgen så blev det förordnad ett prästerligt biträde som vicepastor. Följande år, 1926, skulle jag återse dessa trakter. Då flyttade Wilhelm Palm från Kyrkhedingen ner till Gylle, och det betyder att jag förlade min sommarvistelse till denna by, också den strax norr om Trelleborg, och jämte Kyrkoköpinge utgörande tredje och fjärde församlingen i Hammarlövs pastorat. Gylle och Kyrkoköpinge hade tidigare varit eget pastorat. Den sista kyrkoherden hette Smith, var en frände till Albert Lysander, var nu bortgången, men hans familj bebodde eget hus i Gylleby. Den sommaren medförde för mig en ny erfarenhet. Jag hade hittills bara haft predikningar i skånska landskyrkor. Genom ett par hastigt inträffade dödsfall bland prästerskapet i Trelleborg blev jag nu ombedd att vara både lasaretts- och aftonsångspredikant på sommaren i denna stad, vilket gav en ny erfarenhet i det att det då i Trelleborgs stad fanns kvar en grupp gamla schartauaner som hade haft den bortgångne kommunisten Karlsson som sin själasörjare. Det gjorde att i aftonsången satt i kyrkan en 150 män och kvinnor. Kvinnorna i svarta chaletter, männen med sina skärmössor i händerna. Alltså en kyrkopublik som i allra högsta grad verkade västkust och schartauansk församling. Och för en ung, ivrig, blivande präst så var det en oerhört tacksam menighet som väntade sig att predikan skulle räcka bortåt timmen och att den också i aftonsången skulle ha ingångsord, exordium och tyst fader vår, ämne och delar. Annars var ju gudstjänstlivet i Trelleborg förvisso inte präglat av någon slags högkyrklighet i vår tids mening, och ändå mindre av någon ritualism. Men där och i församlingarna omkring stan, jag kom följande sommar att få vara rätt mycket i de urgamla kyrkorna Dalköping och Gislöv, så rådde det en god gammaldags kyrkstämning. Följande år fick jag också uppleva att varje tisdag ta morgontåget från Lund ner till Fjäringslöv station bredvid Gylle, och så per cykel och i någon mån med hästskjuts färdas mellan fyra kyrkor. Första passionspredikan klockan 9 på morgon, den sista, det blev alltid i Dalköpinge, klockan 3 på eftermiddagen. På förmiddagarna var det ju skolklasserna som fyllde kyrkan. På eftermiddagen var det ingen alls som fyllde den. Jag minns en passionspredikan i Dalköpinge då jag hade en enda åhörare, en mycket åldrig gumma. Men det är ju så att där människor fattas, där fyller den heliga ande ut tomrummet. Jag minns ännu med stor tacksamhet den passionsgudstjänsten. Allt det här har ju inte mycket med kyrklig förnyelse, med högkyrklighet och med ritualism att skaffa.
Men det kan ju ändå kanske tjäna till att belysa kyrkolivet på 20-talet och förklara något av bakgrunden till den på 30-talet på ett helt annat sätt. Frambrytande då så kallade kyrkliga förnyelsen. Under de här åren då jag var i Trelleborg och trakten där omkring skulle det väljas en efterträdare till den gamle kommunisten Karlsson. Det blev en då redan runt om i stiftet mycket välkänd yngre präst vid namn Gunnar Rosendahl. Och jag minns att jag midsommaraftonen, jag tror det var 1927, for ner till Trelleborg. Midsommardagen till aftonsången, for ner till Trelleborg för att höra den nyvalde predika. Han skulle då tacka för valet. Det var första gången jag hörde Gunnar Rosendahl, och det var en av de relativt få gånger från det förflutna som jag hörde en predikan som jag ännu med tacksamhet tänker tillbaka på. Formellt var den ju mer än glänsande, och till innehållet var den vad man brukar kalla fulltonig och gedigen. Jag gick sen in i sakristian och hälsade på kommunister Rosendahl och bara få titta på den av honom medförda och i aftonsången brukade mässhaken. Det säger ju för övrigt någonting om att det ännu inte var samma kyrkliga observans ens på högkyrkligt håll som det sedermera har blivit. Utan mässhaken betraktades då så som ett bevis på liturgiskt intresse överhuvudtaget när den användes. Det skulle sen dröja rätt länge innan jag gjorde Gunnar Rosendahls fortsatta och närmare bekantskap. Jag minns honom från hans promotion, från middagen i teologiska fakulteten efteråt, då jag hade nöjet att tvärs över bordet avlyssna hans musikaliska konversation med tonsättaren och skribenten Sten Broman. Gunnar Rosendahl var ju en man som tilldrog sig uppmärksamhet var han drog fram, inte minst genom sin något excentriska klädsel, en blandning utav efter svensk mening högkyrklig präst och engelsk dandy. Jag kan ännu se stadsbudens förvånande skådande när han skrev från centralstationen i Lund upp till universitetsbiblioteket under den tid då han skrev på sin doktorsavhandling. Han valdes till kyrkoherde i Osby 1933 eller 34. Jag tror det var 34. Och jag minns mycket väl diskussionen och förhoppningarna innan valet att det skulle lyckas att få honom placerad på denna viktiga post, vilket ju också skedde och vilket ju innebar en historisk händelse i den nyare svenska kyrkans liv, inte bara alltså för Osby församling utan för hela svenska kyrkan, därför att Gunnar Rosendahl så småningom men ändå rätt snabbt lyckades skapa ett gudstjänstliv som skulle kunna göra skäl för namnet kanoniskt, med dagliga tideböner i kyrkan och med söndaglig fullständig högmässa, det vill säga med nattvardsfirande. Som predikant drog han ju stora åhörarskaror, och som kyrklig reformator drog han ju präster, teologer och kyrkfolk från praktiskt taget hela landet. Osby blev snart något av ett kyrkligt mecka dit folk sökte sig för att få delta i det glada gudstjänstfirandet och få höra Rosendahls förkunnelse och om möjligt också få personlig kontakt med honom. Jag sa för en liten stund sedan att jag berättade ett annat för att liksom skissa bakgrunden till den kyrkliga förnyelse som bröt fram, och den kyrkliga förnyelse vilket som program vann budskap genom Gunnar Rosendahls snart utgivna tvenne böcker, Kyrklig förnyelse och Kyrklig förnyelse i församlingskyrkan.
där han talade om kyrkan, kyrkans ämbete och kyrkans gudstjänst och mycket annat på ett sätt som tidigare ingen gjort i vårt land. Det är klart att det fanns ju en äldre högkyrklighet, jag har redan nämnt många namn, och det är klart att man bland dessa äldre präster kanske såg med en viss skepsis på Gunnar Rosendahl. Man menade att han rusade för snabbt och att han inte tog hänsyn till församlingsbehov att så småningom vänja sig. Det kan nog finnas åtskilligt att anföra som motivering för en sån kritik. Det ska inte förnekas. Men av mycket större betydelse är att han genom sin oförvägenhet på några få år ändå lyckades få fram ett verkligt kyrkligt gudstjänstliv som förtjänar detta namn. Då Gunnar Rosendahl ska bli föremål för en liknande intervju som denna, och då hans idéer finns att inhämta i hans rika litterära produktion, så har jag här ingen anledning att närmare uppehålla mig vid detta. Jag bara vill konstatera att efter 1934 så inträder en ny epok i den moderna svenska högkyrklighetens och ritualismens historia. Jag brukar ibland när jag håller mera populära föredrag, och särskilt i slutna kretsar, säga, ta som ämne högkyrkligheten före Rosendahl. Detta av flera skäl. Dels för att motarbeta den missuppfattning som i vida kretsar gör sig gällande, nämligen att det är först med Rosendahl vi skulle ha fått någon högkyrklighet och någon ritualism i vår kyrka. Det är det alltså inte. Och vi som var med före, vi kan väl kanske ibland tycka att man har glömt bort för mycket av det som var före genom att bara stirra på Osby och på Gunnar Rosendahl. Men samtidigt så måste det ju i rättvisans namn också säga att genom honom, och naturligtvis på grund av en mognande situation, så blev det en annan fart och rörelse och målmedvetenhet över svensk högkyrklighet efter det att Gunnar Rosendahl blivit kyrkoherd i Osby.
När vi nu lämnar 30-talet så kommer vi fram till den period då fader Harald blev fader Harald. Det var 1940 du prästvigdes. Och jag skulle då be att få höra lite grann om dina prästår i Stockholm, och kanske också lite jämförelse då med dina erfarenheter från cirka 20 år tidigare från Stockholms gudstjänstliv. Varsågod.
Tack. Innan det så får jag ändå säga en sak av mera personlig art om Osby och Rosendahl. Det är Gunnar Rosendahl jag har att tacka, hans startade förlag Pro Ecclesia, att jag kom till att till sist nedskriva de synpunkter som under 25 år hade mognat inom på gudstjänst och kyrkoceremonier i en liten skrift som kom ut i Osby 1937, benämnd Om gudstjänstliga bruk och ceremonier. Närmaste anledningen, för vilken redogörs i en efterskrift i boken, det var ju några kyrkodagar som hölls i Falköping året innan, och där man tillsatte en kommitté bestående av Rosendahl, Peters och mig, som skulle utarbeta ett svenskt ceremonial. Det blev aldrig någonting av, alltså skrev jag ner några inledande tankar, närmast en genomgång av sättet att något så när liturgiskt korrekt utföra högmässan. En skrift som ju sögs upp som marken suger vatten efter torka. Den försvann spårlöst. Jag har på 15 år inte kunnat uppbringa ett enda exemplar. Och när någon gång den förekommer i en antikvariatskatalog, så är priset ungefär 6-7 gånger det ursprungliga försäljningspriset. Det där har ju inte så mycket med ämnet att göra, men det säger något om hur efterlängtat även en mycket enkel anvisning till gudstjänstens något sånär riktiga utförande var bland svenska präster. Så där är också en tacksamhetsskuld av förblivande art till Gunnar Rosendahl att han såg till att detta verkligen blev gjort. Så ska vi då gå över till 40-talet. Ja, pressvis 18 december 40 var då en gammal man. Orsaken till att jag dröjde så länge, det är kanske inte någonting som hör in i detta sammanhanget. Det hade att göra med många handla sysselsättningar i det studentsociala. Det hade att göra med en sjukdom som jag har lidit av de sista 30 åren och som varit rätt hindrande när det har gällt att ta i och genomföra ett arbete. Alltså också verkat förlamande på studiernas genomförande. Men 1940, till min egen stora glädje, var jag i alla fall framme vid prästvigningen. Och efter ett par veckor som vice pastor i en församling alldeles på gränsen till Lund, så fick jag kallelse till Stockholm och började som vice komminister i Sankt Görans stora församling. Det var avskild från Kungsholms församling 1927, och jag upptäckte plötsligt att jag hade hamnat i vad jag skulle kunna kalla min födelseförsamling, eftersom det hus där jag såg dagens ljus numera låg innan Sankt Görans församlingsgränser. Församlingen omfattade då omkring 50 000 människor, och innan jag kom dit var det bara 4 präster. Nu blev vi 5. Efter några år sedan församlingen ytterligare växt måste det ökas till 6. Så det var alltså ett arbetsamt fält jag hade hamnat i, men jag trivdes mycket bra, och inte minst med att det var så mycket att göra. Därför att när man var så pass gammal, nära 40 år vid prästvigningen, så ville man liksom arbeta in åtminstone 2 år på varje kalenderår. Det var förvisso ingen högkyrklighet i den församlingen. En av prästerna motsåg väl med en viss förväntan min ankomst, då han hade i varje fall i någon omfattning gripits av den kyrkliga förnyelsens ideal. Så att, och samarbetet med de övriga bröderna och även med chefen flöt lätt. Men jag fick ju helt naturligt avstå från mycket av det som jag räknade som mitt program. Men människorna var snälla, och jag trivdes, och liksom jag trivdes med den skolundervisning jag hade under de första åren. Men jag sa på ett tidigare punkt av mina minnen här att Kungsholms församling också på 40-talet blev mitt andliga hem. Nu var ju Elis Skröderheim bortgången. Han dog ungefär vid den tid då min lilla skrift om kyrkoceremonierna kom ut, som jag nog har nämnt tidigare idag. Men istället fanns i Kungsholms församling en präst som jag mindes från tidigare år i Stockholm, Oskar Krok, som kyrkoherde. Han har tidigare varit i Sofia. Där upptäckte jag som gymnasist första gången spåren av honom. Jag brukade på lovdagar cykla omkring till de olika kyrkorna och intervjua vaktmästarna om gudstjänstliv och sådant. Och då fick jag höra att det fanns en präst där i Sofia som faktiskt hade predikat med skjortan när det var varmt på sommaren. Alltid något, tänkte jag. Han hade också sett till att det elektriska ljuset på altaret utbyttes mot levande ljus, vilket i början på 20-talet var en mycket farlig åtgärd. Det var en präst i Strängnäs stift som höll på alldeles råka illa ut och bli förföljd, just för att han envisades att vilja ha levande ljus på altaret tända även med dagsljus vid gudstjänsten. Nåväl, Oskar Krok hade via kommunistatur i Storkyrkoförsamlingen disputation i Lund, och ska jag kanske säga vänskap med Arthur Engberg, blivit kyrkoherde mot församlingens majoritetsvilja i Kungsholmen. Men hans ankomst till Kungsholmen betydde ju en väldig förnyelse. Fast en inte ritualist i egentlig mening, men en man med starka estetiska drag i sitt väsen, så förnyades för det första gudstjänstlivets yttre sida. Krok och hans maka fick kyrkan en rik föräring utav skrudar, antipendier och mässhakar, stålor. Men det mest betydelsefulla, det var att Krok införde
en fredaglig morgonmässa i sin kyrka. Klockan 8 varje fredag morgon firades nattvardsgång i Kungsholmens kyrka. Det efterföljdes så småningom även i andra församlingar, och nu tog det vara flera församlingar i Stockholm som har sådana vardagsmässor. På 30-talet, när böckmanianismen stod i sin flor, då klagades det genom insändare i pressen över det vidunderliga förhållande, det hade man lärt sig inse då genom bekantskap med norskt och dansk kyrkoliv, att det fanns söndagar, många söndagar på året i Stockholm, då gick i någon av stadens församlingskyrkor det firades högmässa med nattvard. Under min uppväxttid var det ju allena rådande, men på 30-talet började man på olika håll inom kyrkan, visst inte bara på högkyrkligt håll, att förstå att detta var något fullständigt vidunderligt och ett unikum i hela kristen. Nåväl, Krok såg till att det blev nattvardsfirning ofta i högmässan och så dessa varje fredag morgon. Jag minns vid ett besök på 30-talet i Stockholm i samband med en släktingsjordfästning, så gick jag på fredag morgon till Kungsholmen och upplevde för första gången denna tidiga mässa som firades, som jag tyckte, på ett relativt korrekt liturgiskt sätt också. Jag visste ju inte då att jag skulle komma som präst i Stockholm 2 år senare. Jag visste inte heller att dessa fredagsmässor i Kungsholms kyrka, det skulle bli det som jag framförallt själv andligen fick livnära mig på. Det blev snart. Krok hade jag lärt känna vid några kyrkodagar i Osby några år tidigare. Och han hade blivit uppmärksamgjord på min bok som han genast skaffade sig. Och han talade en hel del, och jag talade om att jag var född i hans församling, och vilket ju genast medförde brödraskap oss emellan. Och när jag nu kom till Stockholm så blev det en naturlig sak att jag kontaktade honom på nytt. Och jag vet att han redan när det då domkapitlet skulle avgöra om jag var värdig att komma till Stockholm eller inte, det gick till så på den tiden, så hade han lagt ett mycket kraftigt ord för mig hos min blivande chef, kyrkoherde i Sankt Göran. Det blev snart så att jag till början med delade med många andra yngre präster i Stockholm arbetet att förrätta denna nattvardskurs, inte hålla skriftetal. Så småningom så blev det så att jag kom att ha minst varannan, ofta flera fredagsmässor i följd, och det gladde ju mig mycket, för att min åskådning var ju den att en präst helst skulle fira en mässa varje dag, och i varje fall minst en gång i månaden eller en gång i veckan, och det gav mig tyvärr inte tjänsten i Sankt Göran tillfälle till. Därför var jag så oändligt glad att tidigt på fredagmorgonen, särskilt under den första vackra vintern vid soluppgången, få gå ner över Kronobergsparken till höjden där Kungsholms kyrka låg och ikläda mig skruden och träda för altaret. Det blev en slags högstämning i den prästliga vardagen tack vare detta. Och efter mässans slut så samlades alla de närvarande prästerna, och de var många. Det var nästan alla Stockholms yngre präster som kom om fredagmorgnarna som kommunikanter. Så samlades vi under Kroks ledning i en sal i ett gammalt hus som ligger på kyrkogården till agape, det vill säga till kaffe och bullar, då det kyrkliga och teologiska samtalet gick livligt mellan deltagarna. Det är oförglömliga år och det bästa jag upplevde i Stockholm under 40-talet, då jag annars hade att glädja mig åt att se hur förståelsen för de högkyrkligt ritualistiska synpunkterna vann omkring sig. Den ena ämbetsbrodern efter den andra brukade ringa mig och begära råd när de skulle anskaffa först och främst vita stolar att användas vid dopen i kyrkan. Och så småningom spred sig ju seden att förrätta andra kyrkliga handlingar i alba och stola, och en och annan började även bära det på predikstolen. Till början med var jag ju den enda. Jag minns när vår nye biskop Manfred Björkqvist deltog i prästerskapets stilla dag ut på Sköndal, där jag skulle leda tidegärden det året, hur han i bussen på hemvägen kallade på mig och frågade mig om det var några som numera predikade i alba och ståla i Stockholm. Och jag sa då att ja, jag vet ju bara en, och det är jag.
Varpå han helt vänligt sa, ja, pappa brukade alltid göra det hemma i Idången. I Idången vid jul i varje fall. Sen fick jag ju höra att han några år senare i annat sammanhang hade förebrått en yngre Stockholmspräst att han hade predikat i Alparstola. Men det är ju sådant där lite fram och tillbaka som karaktäriserar vår kyrkliga överhetssyn på liturgiska spörsmål. Jag har här vid teckningen utav personer jag minns ännu så länge gått förbi en, det så kallade fallet Skredsvik. Jag har inte talat om honom.
Vi har talat om alltså, vi mötte Skredsvik
på Evala
station. Sen försvann han ur blickfånget.
Ja. I början på 30-talet var hans namn mycket aktuellt. Han gav då ut en skrift som hette Den svenska kyrkans nuvarande kris, där han angrep den liberala teologin och diakonistyrelsen. Han skrev också i tidningen Fönstret kring samma tema, och han gav ut tre diktsamlingar. Han blev sedermera, då han har tagit sin namn Skredsvik, Kåre Johansson Skredsvik, kyrkoherde på Gotland. I Gardeförsamling, där han genom en långt driven ritualist skaffade sin gode biskop Viktor Rundgren åtskilliga bekymmer. Och så småningom tillkännagav han ju att han skulle konvertera till Rom. Men hur det var, så efter ett själavårdande samtal från den gamle biskopens sida, så lugnades det hela ner, men bara för tillfället. Det slutade med att Skredsvik konverterade och blev någon slags lekmannaledare i ett litet romerskt andagsrum i Visby. Sen blev han redaktör för Handelstidningens söndagsbilaga och teologie hedersdoktor vid något romerskt universitet på kontinenten. Han dog relativt ung. Bland hans dikter finns framförallt en under titeln Den andliga modern, som är en underbar, riktig, psykologiskt riktig komprimerad skildring utav läget eller situationen för en högkyrklig präst i 20 och det begynnande 30-talets svenska kyrka. Jag kanske får tillfälle att återkomma till det mot slutet. Om jag jämför förhållanden mellan 40-talets kyrkliga Stockholm och det begynnande 20-talet, så är skillnaderna stora. Jag har i korthet nämnt något om nattvardslivet i Stockholmskyrkan omkring 1920. Nu på 40-talet så hade ju nattvarden erövrat en helt annan plats. Jag nämnde fredagsmässan i Kungsholmen. Jag skulle kunna tala om torsdagsmässan i Katarina och våra första majmässor, först i Matteus och sen i Katarina, och mycket, mycket annat. Samt om den allt talrikare frekvensen av fullständiga högmässor på söndagarna. Där har faktiskt buckmanianismen spelat en icke ringa roll när det har gällt att reformera Stockholms gudstjänstliv. Från början säkert större än den egentliga högkyrklighetens, men kanske också kunnat göra det därför att marken var beredd av den första generationens högkyrkliga Stockholmspräster. 1949 återvände jag till Skåne. Skulle ha ett år för akademiska studier, men på grund av sjukdom så fick jag istället ägna mig åt hälsans vårdande. Och 1950 tillträdde jag tjänst som kyrkoadjunkt i Albert Lysanders gamla kyrka Sankt Petri i Malmö. Då hade Albert Lysander avgått från aktiv tjänst året innan. Eller möjligtvis, nej, det var på våren 50 han avgick, så att det var ett halvt år senare som jag kom till församlingen. Sankt Petri hade ju ett, som det på 20-talet ansågs, mycket högkyrkligt gudstjänstliv. Mätt efter 40-50-talets måttstock var det kanske inte så mycket med den saken. Där hade ju i viss mån inträtt en stagnation. Många
sedvänjo präglades mer av den begynnande högkyrkligheten och ritualismen under första världskrigets tid. Bruket av två mässhakar florerade allt jämt. Men jag minns en gång ett privat samtal med Albert Lysand. Han sa mig att hade jag varit i tjänst nu så skulle jag säkert ha accepterat din synpunkt och vi skulle ha övergått till en mässhake vid varje mässa. Under det att hans efterträdare, den snälle och fromme, egentligen lågkyrkige Emil Nordström, han hade den regeln: vi behåller det som det var i Lysanders tid. Så långt som Lysander gick, så långt går jag, men inte längre. Men hans människovänlighet gjorde att han inte la direkta hinder för den yngre broder som ville gå några steg längre. Denne lågkyrklige mans gärning bevarar jag i mycket tacksamt minne. Framförallt den stora vänlighet och förståelse han alltid visade. Också för, kanske för honom, lite främmande ritualistiska propåer. Under dessa år i Sankt Petri tillföll mig en uppgift som jag tog upp med särskilt stor glädje. 1949 skedde stora förändringar i Malmö kyrkliga indelning. Då indrogs Karoli församling, den gamla tyska församlingen, som jämte Petri utfyllde gamla stans område, det vill säga staden innanför kanalerna. Kyrkan kom då att tillfalla Sankt Petri församling med skyldighet för Petri prästerskap att där hålla en gudstjänst i månaden. Genom en man som på förordnande uppehöll kyrkoadjunkturen innan mitt tillträde och hans intresse för gudstjänstlivet, så blev det under Lysanders sista tid som kyrkoherde beslutat att där skulle vara söndaglig högmässa i Karoli kyrka. Och när jag tillträdde kyrkoadjunkturen så sa ämbetsbröderna att nu kan du ta hand om Karoli, vilket jag gjorde med glädje. Och efter ungefär ett års verksamhet, och vi hade högmässa och på söndagskvällarna kompletorium med hjälp av den kristliga gymnasistföreningen i staden, ett läst kompletorium, så fick jag brev från för mig okända personer som frågade om inte vi kunde organisera en förening och sätta igång verksamheten i Karoli kyrka. Det var sådana som hade konfirmerats en gång i kyrkan eller vilka genom sitt föräldrahem hade tillhört kyrkan och haft bänkplats i Karoli kyrka. Ingenting kunde för mig vara mer glädjande, och inom kort var föreningen Karoli kyrkas vänner bildad med en liten arbetskrets där vi inte hade några försäljningar och basarer, utan där var och en arbetade på sitt, men där vi samlade pengar. Och snart var kyrkan utrustad med en fullständig skrutkammare. Snart kunde vi skaffa en ny nattvardsservis vid sidan av den historiska med den så kallade Mazeppa-kalken, ett vackert, jag skulle tro, polskt smide ädelmetall, men av alldeles för stora proportioner för att bekvämligen kunna användas. Istället fick vi nu en förnämlig liten kalk med patin som räcker lagom runt en altarring. Och vi fick fullständig textilutrustning också till nattvardskärlen med kalkdukar och med börsor i de liturgiska färgerna, med korporaledukar och purifikatorier, så att vår mässa kunde firas allt igenom under värdiga former. Samtidigt startade vi också en tidig morgonmässa varje måndag morgon klockan 7. Jag ville nämligen att när inte minst de italienska och polska varvsarbetarna for från sina baracker med buss in till varvet, de skulle se någon präst på väg till sin mässa. De skulle se en kyrka där belysningen var tänd och där folk gick in för att fira nattvardsgudstjänst. Jag tänkte, de ska ändå inte tro att vi är ett fullständigt avkristnat land. Jag vet inte alls om någon av dem har lagt märke till det. Jag kan ännu efter 13 års verksamhet i Karoli konstatera att
till exempel stadens taxichaufförer, alltid lika förvånat frågan när de får adressen Karl i kyrkan på söndag förmiddag. Är det någonting där nu för tid? Vi har alltså 3 regelbundna gudstjänster under terminerna. Tidigare hade vi även 2 kompletorier i veckan, men det blev för splittrat för gymnasisterna då det ju förekommer tidebönor också i andra kyrkor i Malmö. Karl har för mig varit en källa till den allra största glädje, inte minst för den lojalitet, det allt genom frivilliga obetalda arbete som har utförts både i sakristian, utav mina ämbetsbröder i Malmö, utav unga kyrkomusiker, utav frivilliga sångare och allt vad vi nu ska nämna medhjälparna till. Och till detta offersinne hör ju också att undan för undan, som jag redan har antytt, det ena efter det andra har skaffats till denna kyrka som 1949 räknades som dödsdömd. Jag hade en gång besök på en församlingsafton i Karl Vänner utav en gammal kollega och namne från Stockholm, numera kyrkoherde och prost i Edvardsstiftets smärre städer. Och jag där bad honom då att han skulle tala över ämnet dödförklarad men levande, för det är just bilden av Karl i kyrka i Malmö. Vi har också i Karl sedan många år infört midnattsmässan på julnatten. Till början med var vi den enda kyrkan i stan, och då hade vi ju en talrik uppslutning med bortemot 100-talet kommunikanter. Sedermera har midnattsmässan kommit i bruk, och det är ju enbart till glädje, i flera andra kyrkor i stan, vilket naturligt har medfört att frekvensen just i Karl inte är lika stor som de första åren då vi var ensam. Men alltjämt fortsätter midnattsmässan. Och jag kan inte här låta bli att nämna vad Nils Bolander, jag minns inte om det var efter eller strax före hans biskopsutnämning, en gång sa till mig att vet du, jag är så glad att ni har midnattsmässa, Karl, för att det är framtidens melodi. Jag är säker på att julottan kommer att vika och midnattsmässan att överta dess roll. Det är jag nu inte. Jag var naturligtvis mycket glad att just han sa det och därmed gav mig ytterligare stöd. Men jag måste erkänna att ett studium utav utvecklingen i andra kyrkor, jag tänker inte minst på den anglikanska, har kommit mig att något tvivla på riktigheten i detta omdöme. Det kan också tänkas att julottan kommer att återerövra sin plats såsom en nattvardslös prediko- och bönegudstjänst på juldagens tidiga morgon. Annars är ju julnattens mässa en gammal svensk tradition, många hundra år efter reformationen. Jag kan ju här hänvisa till det kända vittnesbördet i Samuel Lötmans ungdomsminnen. Ja, jag har nu nått fram till den innevarande tiden och sitter nu som en avgången kyrkoadjunkt som ändå alltjämt svarar för Karl i kyrka, som sagt med hjälp av ämbetsbröderna i Malmö, och som alltjämt gläder mig åt att ha detta arbete. Jag skulle kanske vilja sluta med några ord om fördragsamhet och förståelse kyrkliga riktningar emellan. Se över de kyrkliga riktningarna och dessa riktningars program, så står ju kyrkan själv. Och därför menar jag, och har strängt taget alltid menat, att exempelvis präster emellan, så det primära är inte om vi hör till samma riktning eller inte, utan det mera är att vi såsom prästvigda är ämbetsbröder i samma kyrka. Och detsamma gäller ju också de ämbetsbröder vi har i kyrkor av likartad struktur som vår egen. Jag vet ju att det där inte är ömsesidigt. En romersk präst betraktar i varje fall inte officiellt oss svenska präster som ämbetsbröder, även om de nog privat kan ådagalägga en mycket stor ämbetsbroderlighet. Och vi kanske inte alltid, om vi är mycket högkyrkliga, betraktar danska och tyska och norska präster som fullödiga ämbetsbröder. Det där skapar ofta problem. Som ordförande i Malmö presssällskap har jag haft lägen till ett nu mångårigt och intimt samarbete med motsvarande organisation i Köpenhamn bland folkkyrkans präster där. Och jag vet hur oerhört känsliga de är för att vi skulle säga någonting som antydde att de inte var, i våra ögon var fullgoda präster. Det där är ett oerhört svårt problem. Gunnar Rosendahl har ju ofta tagit upp till behandling. Våra universitetsteologer löser det ju enkelt och lättfärdigt genom att tala illa om den apostoliska successionen. Det tror jag inte är vägen. Jag tror inte heller vägen är att vi förnekar ämbetsbroderligheten. Utan jag tror att vägen är att vi genom att i allo bevisa kärlekens tjänstvillighet och att vi respekterar och i många stycken beundrar deras arbete och tjänst, vi bereder vägen inför framtiden till ett restaurerat, enhetligt kyrkligt ämbete i Norden. För mig har det alltid varit en anomali att våra nordiska folkkyrkor ska så lida under statlig regim att vi inte skulle kunna bilda en enda nordisk kyrka med en gemensam primas i den stad som varit dansk och är svensk, Lund. Och så vill jag säga det att biskopen har Strängnäs på sitt prästmöte i år sa några ord enligt Svenska Dagbladets referat rätt så spetsiga om att han önskade att de högkyrkliga och ritualistiska prästerna skulle visa mera kärlek och förståelse för församlingsborna än att fördjupa sig i liturgiska petitesser och finesser. När jag läste det så sa jag till en god vän att det där skulle jag kunna säga fullt ut med samma eftertryck som hans högvärdighet i Strängnäs. Men det är någonting som fattades, åtminstone i en tidningsreferat, i Strängnäsbiskopens uttalande. Och där ska jag be att få citera Kåre Johansson Skredsvik ur hans dikt Den andliga modern. Där skildrar han hur ensam, isolerad och missförstådd en högkyrklig, ritualistisk präst kan stå i en svensk genomsnittsförsamling. Det blide fromma, lyssnat väl och mycket syns dem gott, men dragens stelhet, själens köld, tillräckligt klart förått. Vi hade bra, vi bo i hus med krångligt säkra lås, och åsnan trives i sitt fack. Och skatten trives i sitt fack, och åsnan i sitt bås. Nu får man.
Då vill jag tacka mycket varmt Fader Harald för alla glimtar. Det har dock endast varit fråga om glimtar här, och också utomordentliga sådana ifrån sitt långa liv i Sveriges och hängivna liv i Sveriges kyrka, och inte minst för detta testamentet, som jag gärna vill kalla det till sist. Så mycket viktiga, tänkvärda ord som är så viktiga att beakta. Då skulle jag till sist vilja fråga Fader Harald, be honom ur sitt rika vetande peka på några mindre arbeten, uppsatser och andra saker som kan vara viktiga dokument för kännedomen om högkyrklighetens äldre historia, för den för-rosendalska perioden framförallt.
Ja, det är en sak vars vikt jag till fullo inser och där jag instämmer med min intervjuare. Men jag är kanske inte beredd att nu göra det då. Jag menar att en sån förteckning måste göras mycket noggrant. Det rör sig här ju till stor del om årsböcker, småskrifter, tidskriftsartiklar och även och inte minst artiklar i dagspressen. Jag har nämnt Kyrkans Vänners tidskrift, vars namn jag inte hade aktuellt då. Före den ligger ju den berömda Svensk kyrkotidning, som utgavs åren 55-63 i Lund av den så kallade stora fakulteten, redaktörer Sundberg, Bring och Flensburg. Och här finns också många uppsatser på andra håll, många skrifter och även många motskrifter, till exempel av Anfält och andra, alltså den äldre Anfält, kyrkoherden i Farhult. Wieselgrens, Otto Manders vän, broder till sångaren, evangelisten. Men som sagt, det tror jag får återkomma med skriftligen. Däremot kanske jag borde tillägga en sak här som jag känner att jag nog alldeles har gått förbi, men som jag annars brukar framhålla när det gäller den svenska högkyrklighetens och ritualismens historia. Och det är den betydelse som först kyrkosångsrörelsen från förra seklet senare del och fram till vår egen tid nu har haft i detta sammanhang, så som en pådrivande sidofaktor. Vidare den kyrkliga paramentikrörelsen, som ju har sina yttersta rötter långt tillbaka i det förra århundradet, och som ju hos oss från början huvudsakligen påverkades från tysk-lutherskt håll, där tack vare Löhe i Bayern vid förra seklets mitt och de andra högluteranerna gick en förnyelse till mötes, till början med ju strängt gotiserande stil. Utav det har vi ett utslag mycket tidigt i Göteborg, den så kallade paramentikens vänner, som också utgav en tidskrift som jag i annat sammanhang har berört och som jag har allra högsta intresse för den svenska högkyrklighetens historia. Sen kommer ju handarbetets vänner, Lysium, Libraria och allt vad de heter med alla våra många kyrkliga ateljéer, som på olika sätt har bidragit till kyrklig förnyelse, till gudstjänstlivets förnyelse. Ska jag här nämna några namn, så är ju det stora namnet, namnet framför alla andra, hon som var Kurmans och Söderbloms trogna medarbeterska, Agnes Branting, Lysiums chef. En utomordentlig personlighet, intimt och känsligt skildrad av Andreas Lindblom i hans memoarverk. Och känd så som medutgivare jämte Andreas Lindblom av det stora verket om Sveriges medeltida kyrkliga textil. Jag har inte så många minnen av henne, men när jag började intressera mig för dessa frågor omkring 20 och besökte Lysiums utställningar och sedermera också Diakonistyrelsen Libraria, så såg jag ju henne många gånger och imponerades alltid av hennes högresta skickelse. Hon hade också samlat en serie bilder, skioptikonbilder, som jag genom förmedling av dåvarande kommunisten Herlin i Malmö, nämnt tidigare här, fick låna ner för ett stort föredrag som jag redan hösten 24 höll på en församlingsafton i Sankt Johannes församling i Malmö, som handlade just om den liturgiska skruden. Det tog hela 2 timmar, så att till sist så stönade de närvarande ungdomarna som hade en hornorkester, så de började tuta lite i hornen som tecken på att förra året lämpligen borde avslutas. Men det är ju så när man är ung och entusiastisk för en sak. Det är inte det jag ska tala om, utan det är som sagt om den svenska paramentikens pånyttfödelse. Jag minns att jag då under mina första år, då jag var intresserad av alla dessa frågor, hörde sägas, och det tror jag var ett riktigt omdöme, att man vid någon utställning i Bryssel hade konstaterat att den svenska kyrkliga textilkonsten då stod högst i hela världen. Om den gör det nu ska jag inte avgöra, men att den hade en högkonjunktur tekniskt, konstnärligt åren omkring 1920, det tog det vara ovederhäckligt. Att det kunde gå så, det berodde på det stöd som framstående kyrkomän, framför alla andra Nathan Söderblom och ledande av kyrkokonst intresserade konsthistoriker, gav åt verksamheten. Eh, den litteratur som kan komma i fråga är dels av rent kyrkohistorisk art, dels av liturgihistorisk art. Kanske inte det stora rent liturgiskt vetenskapliga verket, men våra forskare har också gett ut småskrifter av mera populär karaktär. Och då skulle jag framförallt vilja nämna två stycken som förefaller mig mycket betydelsefulla i sammanhanget. Det ena är Oskar Kvensel, Vår högmässa, andra upplagan 1917 tror jag. Det är faktiskt det allra första spåren av ett kyrkligt ceremonial. Och det andra, det är Edvard Rodes utmärkta lilla skrift Vår svenska högmässa i studentrörelsens serie. Låt vara att jag kanske inte på varje punkt vill ansluta mig till allt annat. Men han benar där upp problemen på ett ytterst förtjänstfullt sätt, tycker jag. Och skriften utmärkes ju utav hans klokhet och moderation. Sen är det hans uppsats 1923 i festskriften till Magnus Fannenstil om vår liturgiska skruv. Den har ju blivit nästan kanonisk, tyvärr, då den i varje fall innehåller ett gravt misstag, nämligen hans analys av prästkappans ställning som liturgisk plan. Men det har jag vederlagt i många uppsatser, så det ska jag här inte gå in på. Sen bör man också komma ihåg bland de större verken Edvard Rodes Svensk gudstjänstliv, som vid sidan av den löpande framställningen innehåller en rikedom av små liturgiska notiser av största intresse, inte minst för de som arbetar för en liturgisk restauration.
Detta band är inspelat i Fader Haralds bostad i Malmö onsdagen den 22 augusti 1962, och jag kan nämna att inspelningen praktiskt taget har tagit en hel dag i anspråk.